Detta är Jesu Kristi förfäder från kung David och Abraham. Abraham, Isak, Jakob. Jakob var far till Judas och hans bröder. Judas, Peres och Sera, deras mor hette Tamar. Esrom, Ram, Aminadav, Nason, Salma, Boas, hans mor hette Rahav. Oved, hans mor hette Rut. Isai, kung David, Salomo, hans mor var Urias hustru. Rehabeam, Avia, Asa, Josafat, Joram, Ussia, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon, Josia, Jojakin och hans bröder, födda vid tidpunkten för fångenskapen i Babylon. Shealtiel, Zerubabel efter fångenskapen, Arihud, Eliakim, Asur, Sadok, Akim, Elihud, Elasar, Mattan, Jakob. Jakob var far till Josef. Josef var Marias man och hon var mor till Jesus Kristus, Guds son. Detta är de 14 generationerna från Abraham till kung David, de 14 generationerna från kung David till fångenskapen och de 14 generationerna från fångenskapen till Kristus. När Jesus Kristus föddes gick det till så här. Hans mor Maria var förlovad och skulle gifta sig med Josef. Men redan innan de gift sig väntade hon barn genom den helige ande. Josef, hennes blivande man, såg då ingen annan utväg än att i tysthet bryta förlovningen. Han ville leva efter Guds bud men inte heller skämma ut Maria offentligt. Medan han alltjämt grubblade över hur han skulle lösa problemet visade sig en ängel för honom i en dröm. Ängeln sa, Josef, du Davids son, tveka inte att gifta dig med Maria. Barnet i henne har nämligen blivit till genom den helige ande. Hon kommer att få en son och du ska kalla honom Jesus. Det betyder frälsare, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. På detta sätt kommer det som Gud sagt genom profeterna att uppfyllas. Lyssna, den unga flickan ska bli med barn och föda en son och han ska kallas Immanuel. Det betyder Gud är med oss. När Josef vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria, men de hade inget sexuellt samliv förrän sonen hade fötts, och Josef kallade honom Jesus. Jesus föddes i staden Betlehem i Judén under kung Herodes regeringstid. Vid den tiden kom några österländska stjärntydare och frågade, var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp långt borta i öster och har kommit för att tillbe honom. Kung Herodes blev skräckslagen av deras fråga och hela Jerusalem började surra av rykten. Han samlade judarnas religiösa ledare till ett möte och frågade dem, har profeterna sagt något om var Messias ska födas? Ja, i Betlehem, svarade de. Så här skrev nämligen profeten Mika, hör, Betlehem, du är långt ifrån en obetydlig stad i Juda. Från dig ska en härskare komma och han ska regera över mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna. Vid detta möte meddelade de honom den exakta tidpunkten då de först hade sett stjärnan. Sedan sa han till dem, res till Betlehem och leta efter barnet. Och när ni har hittat det så kom tillbaka och tala om det för mig så att jag också kan fara dit och tillbe det. Efter samtalet med kungen gav stjärntydarna sig iväg. Då visade sig stjärnan igen. Den gick före dem tills den stannade över Betlehem och deras glädje visste inga gränser. De gick in i huset och när de såg barnet och hans mor, Maria, föll de på knä för honom och hyllade honom. Sedan tog de fram sina presenter av guld, rökelse och myrra och gav till honom. Men när de återvände till sitt eget land reste de inte genom Jerusalem för att rapportera till kung Herodes. Gud hade nämligen i en dröm varnat dem för att göra det, och därför tog de en annan väg. När de hade rest visade sig en Herrens ängel för Josef i en dröm. Ängeln sa, stig upp och fly till Egypten med barnet och hans mor och stanna där tills jag säger till, för kung Herodes kommer att försöka döda barnet. Medan det fortfarande var natt for Jesus till Egypten tillsammans med Maria och barnet och de stannade där tills kung Herodes dog. På detta sätt uppfylldes det som profeten Hosea förutsagt. Jag har kallat min son från Egypten. Herodes blev rasande när han förstod att stjärntydarna hade lurat honom. Han skickade soldater till Betlehem och gav dem order om att döda alla pojkar som var 2 år eller yngre, både i staden och på landsbygden runt omkring, eftersom stjärntydarna hade sagt att stjärnan hade visat sig för dem 2 år tidigare. Genom Herodes brutala mördande uppfylldes profeten Jeremias ord. Jämmerop hörs från Rama, en ständig klagan. Rakel gråter över sina barn och låter sig inte tröstas, för de har alla dött. När Herodes hade dött visade sig en Herrens ängel för Josef i en dröm i Egypten och sa till honom: gör dig klar och ta med dig barnet och hans mor och res tillbaka, för de som försökte döda barnet är nu döda. Josef återvände då genast till Israels land med Maria och barnet. Men på vägen tillbaka blev han rädd, eftersom han fick veta att Herodes son, Arkelaus, nu hade blivit kung. I en annan dröm blev han varnad att inte resa till Judén. De fortsatte då istället till Galileen och bosatte sig i Nazaret. Därmed uppfylldes det som profeterna förutsagt om Jesus. Han ska kallas Nazaré. Medan de nu bodde i Nazaret började Johannes döparen predika ute i den judiska öknen. Huvudpunkten i hans budskap var: vänd er bort från era synder, omvänd er till Gud, himmelriket är nära. Profeten Jesaja hade många hundra år tidigare berättat om Johannes uppgift och sagt: jag hör ett rop från öknen, bered vägen för Herren, räta ut den väg där han ska vandra. Johannes kläder var vävda av kamelhår och han bar ett läderbälte. Hans mat bestod av gräshoppor och vildhonung. Folk från Jerusalem och från hela Jordandalen och från alla delar av Judén kom ut i öknen för att höra honom predika. Och när de bekänt sina synder döpte han dem i Jordanfloden. Men när han såg att också många fariseer och saduker kom för att bli döpta kritiserade och varnade han dem: ni ormyngel, hur kan ni tro att ni ska klara er undan Guds kommande dom? Först måste ni bevisa att ni vänder er bort från er synd genom att göra det som är rätt och riktigt. Försök inte att komma undan som ni är genom att tänka: vi är trygga för vi är judar och Abraham är vår stamfar. Det hjälper inte. Gud kan förvandla de här stenarna till judar. Yxan är redan satt till roten av träden och vartenda träd som inte bär frukt ska huggas ner och brännas upp. Den som omvänder sig från sina synder döper jag i vatten, men det ska komma en som är större än jag. Han är så mäktig att jag inte är värdig att ens röra vid hans skor. Han kommer att döpa er i den helige ande och i eld. Han har skyffeln i handen och han ska noga städa upp på sitt loggolv. Sedan han skiljt agnarna från vetet ska han bränna upp dem i en eld som aldrig slocknar, och vetet ska han samla in i ladan. Också Jesus lämnade sitt hem i Galileen och kom till Jordanfloden för att bli döpt av Johannes. Men Johannes ville inte göra det. Han sa: det kan inte vara riktigt. Egentligen borde jag bli döpt av dig. Men Jesus svarade: gör det i alla fall, för vi måste göra allt som Gud vill. Då döpte Johannes honom. I samma ögonblick som Jesus steg upp ur vattnet öppnade sig himlen och han såg Guds ande komma ner som en duva. Och en röst från himlen sa: detta är min älskade son, den som jag har utvalt. Jag gläder mig över honom. Sedan blev Jesus ledd ut i öknen av den helige ande för att djävulen där skulle sätta honom på prov. Under 40 dagar och 40 nätter åt han ingenting och han blev till sist mycket hungrig. Då kom djävulen till honom och frestade honom. Gör bröd av dessa stenar, sa han. Det kommer att bevisa att du är Guds son. Men Jesus sa till honom: nej. Skriften säger att ingen kan leva av bara bröd. Bara den som tar emot Guds ord och följer det blir mätt. Sedan tog djävulen honom med till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren. Hoppa ner, sa han, och bevisa att du är Guds son. Skriften säger ju: Gud ska sända sina änglar för att skydda dig. De kommer att hindra dig från att krossas mot stenarna här nedanför. Men Jesus svarade skarpt: skriften säger också att man inte ska utmana Herren Gud med dåraktiga handlingar. Sedan tog djävulen honom till toppen av ett mycket högt berg och visade honom världens alla länder med all deras prakt. Jag ska ge dig allt samman, sa han, om du bara böjer knä och tillber mig. Försvinn, Satan, svarade Jesus honom. För skriften säger, du ska bara tillbe Herren, din Gud, och lyda honom. Då gick djävulen sin väg och änglar kom till Jesus för att betjäna honom. När Jesus hörde att Johannes hade blivit fängslad lämnade han Judén och återvände till Galileen. Men han slog sig inte ner i sin hemstad Nazaret utan flyttade till Kafarnaum vid Galileiska sjön, nära det område där de båda stammarna Zebulon och Naftali levde. Därmed uppfylldes det som profeten Jesaja hade sagt: Zebulons land och Naftalis land utmed sjön och området bortom floden Jordan och övre Galileen med dess många olika folkslag. Det folk som bodde där i mörkret fick se ett stort ljus. De satt i dödens land, men ett strålande ljus föll över deras liv. Från och med nu började Jesus predika och han sa: lämna synden och vänd dig till Gud, för himmelriket är nära. En dag när han vandrade längs Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon, som senare fick namnet Petrus, och Andreas. De var fiskare till yrket och höll på att lägga ut nät. Jesus ropade till dem: kom med mig så ska jag visa er hur man fiskar människor. Och de lämnade omedelbart näten och följde honom. Lite längre bort på stranden såg han två andra bröder, Jakob och Johannes, sitta i en båt med sin far Zebedaios. De höll på att laga nät. Han ropade också på dem, och genast lade de ifrån sig sina nät, lämnade sin far och följde med Jesus. Jesus vandrade nu omkring i hela Galileen och undervisade i de judiska synagogorna, och vart han än kom predikade han de goda nyheterna om himmelriket och botade alla slags sjukdomar. Ryktet om hans under spreds långt utanför Galileens gränser, och snart kom sjuka människor ända från Syrien för att bli botade. Och oavsett vilken sjukdom de led eller plågades av, om de var besatta av onda andar, mentalsjuka eller handikappade, så botade han dem. Stora folkmassor följde honom vart han än gick. Människor från Galileen, Dekapolis, Jerusalem och hela Judeen, och till och med från andra sidan Jordan. En dag när Jesus såg folkmassorna gick han upp på berget tillsammans med lärjungarna och satte sig ner och undervisade dem. Han sa: lyckliga är de ödmjuka, himmelriket tillhör dem. Lyckliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. Lyckliga är de milda och anspråkslösa, hela världen tillhör dem. Lyckliga är de som hungrar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Lyckliga är de omtänksamma och barmhärtiga, de ska man visa barmhärtighet. Lyckliga är de som har rena hjärtan, de ska få se Gud. Lyckliga är de som strävar efter frid, de ska kallas Guds barn. Lyckliga är de som förföljs därför att de gör Guds vilja, himmelriket tillhör dem. Ja, ni är lyckliga när ni blir hånade och förföljda och man ljuger om er därför att ni är mina efterföljare. Gläd er då av hela hjärtat. Er lön ska bli stor i himlen, och kom ihåg att de gamla profeterna också blev förföljda. Ni är det salt som bevarar världen från undergång, men salt som förlorat sin kraft är till ingen nytta. Ni gör heller ingen nytta om ni förlorar er kraft. Man kommer inte att bry sig om er eftersom ni inte lyckas fullgöra er uppgift i världen. Ni är det ljus som lyser upp världen. Ni liknar en stad uppe på ett berg. En stad uppe på ett berg kan inte göras osynlig. När man tänder en lampa så täcker man inte över den, utan tvärtom ställer man den så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser allt gott ni gör och prisar er far i himlen. Tro bara inte att jag har kommit för att upphäva Moses lag och det profeterna sagt. Nej, jag har kommit för att uppfylla dem och för att de ska förverkligas. Jag försäkrar er, varje ord i lagen ska gälla så länge jorden består och tills dess syfte är uppnått. Den som bryter ett enda bud och lär andra att göra likadant kommer att vara den minste i himmelriket. Men den som håller Guds lagar och lär andra att göra det kommer att bli stora i himmelriket. Men jag varnar er, om ni inte har mer att komma med än fariseerna, de judiska ledarna, så kommer ni alls inte in i himmelriket. I Moses lag lydde regeln: om du dödar någon döms du själv till döden. Men jag säger, om ni bara är arga på någon, om det så är i era egna hem, hänger domen över er. Om ni kallar en vän idiot ska ni ställas till svars för det. Om ni förbannar honom så väntar er helvetets eld. Därför, om du står inför altaret i templet för att bära fram ett offer åt Gud och plötsligt kommer ihåg att en vän har något emot dig, så lägg ditt offer framför altaret och gör upp din sak med honom. Kom sedan och bär fram ditt offer till Gud. Försök att så fort som möjligt komma överens med din fiende innan det är för sent och han går till domstol och du blir satt i fängelse, där du måste stanna tills du betalt vartenda öre på din skuld. Som ni vet står det i Moses lag: du som är gift ska inte vara otrogen. Men jag säger, den som bara ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga får dig att synda, riv då ut det och kasta bort det. Det är bättre att en del av dig förstörs än att hela du kastas i helvetet. Och om din hand får dig att synda, så hugg av den och kasta bort den, även om det skulle vara din högra hand. För det är trots allt bättre än att du kommer till helvetet. I Moses lag står det också: om någon vill skilja sig från sin fru så kan han göra det genom att ge henne ett intyg som bevis på skilsmässan. Men jag säger att den man som skiljer sig från sin fru utan att hon varit otrogen tvingar henne till äktenskapsbrott. Och den som därefter gifter sig med henne gör sig också skyldig till äktenskapsbrott. Moses lag säger vidare, du ska inte bryta en ed som du avlagt, utan du ska hålla allt som du lovat inför Gud. Men jag säger, avlägg överhuvudtaget inga eder. Om någon säger, himlen är mitt vittne, så missbrukar han Guds tron i sina jordiska affärer. Och om någon tar jorden till vittne så sätter han sig över Gud för jorden i Guds egendom. Ta inte heller Jerusalem till vittne, för det är Guds stad. Säg inte heller, det sätter jag huvudet på. För du kan inte ens göra ett hårstrå vare sig svart eller vitt. Säg bara helt enkelt, ja, det vill jag. Eller, nej, det vill jag inte. Ditt ord är nog. Om du måste ge tyngd åt dina ord med en ed visar det bara att något är galet. Moses lag säger också, om en man river ut någon annans öga så måste han betala med sitt eget öga. Om någon slår ut en tand på dig så slå själv ut en tand på den som gjorde det. Men jag säger, möt inte våld med våld. Om någon ger dig en örfil så vänd den andra sidan till. Om du ställs inför domstol och man tar ifrån dig skjortan så ge dem rocken också. Och om någon befaller dig att bära hans packning en mil så bär den två. Ge till dem som ber och vänd inte ryggen åt dem som vill låna. Det finns ett ordspråk som säger, älska era vänner och hata era fiender. Men jag säger, älska era fiender. Be för dem som förföljer er. Då visar ni att ni verkligen är barn till er far i himlen. För han låter solen skina på både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. Vad är det för märkvärdigt med att bara älska dem som älskar er? Till och med brottslingar gör ju det. Om ni bara hälsar på dem som hälsar på er, vad är det för märkvärdigt med det? Till och med de som inte känner Gud gör ju det. Ni ska vara fullkomliga, liksom er far i himlen är fullkomlig. Var försiktiga. Gör inte det som är gott bara för att man ska lägga märke till er, för då kan ni inte vänta er någon lön av er far i himlen. När ni ger en gåva till en tiggare, så ropa inte ut det som hycklarna gör. De basunerar ut sin godhet i synagogorna och på gatorna för att dra uppmärksamheten till sig på grund av sina goda gärningar. Jag försäkrar er, de har redan fått den lön de ska ha. Och om du hjälper någon så gör det hemligt. Din vänstra hand ska inte veta vad den högra gör. Då kommer din far som ser allt att belöna dig. Och nu kommer vi till bönen. Var inte som hycklarna när ni ber. De spelar gudfruktiga genom att be offentligt i gathörnen och i synagogorna där alla kan se dem. De har verkligen ingenting att vänta sig från Gud. När du ber, gå då in i ditt rum och stäng dörren efter dig och be avskildhet till din far. Då ska din far som känner dina hemligaste tankar belöna dig. Rabbla inte upp samma bön gång på gång. Det gör de som inte känner Gud. De tror att bönen blir besvarad bara man använder många ord. Kom ihåg att er far vet precis vad ni behöver innan ni ens ber honom om det. Be så här istället. Vår far i himlen, vi ärar ditt heliga namn. Vi ber att ditt rike snart ska komma. Låt din vilja ske här på jorden, så som den sker i himlen. Ge oss vår mat idag som du brukar. Och förlåt oss våra synder liksom vi förlåter dem som syndar mot oss. Led oss inte in i frestelser utan befria oss från den onde. Amen. Er himmelske far kommer att förlåta er om ni förlåter dem som syndar mot er. Och vägrar ni att förlåta dem kommer inte han att förlåta er. Och nu till fastan. När ni fastar, alltså av andliga skäl, avstår från mat. Så gör det inte offentligt som hycklarna gör. De ser dystra och bedrövade ut för att andra ska lägga märke till dem och tycka att de är andliga. Det är också den enda belöning de kommer att få. När ni fastar ska ni se så oberörda ut som möjligt. Låt det vara en hemlighet mellan er och er far i himlen. Han vet allt och ska belöna er. Skaffa er inte rikedomar här på jorden. De förlorar snart sitt värde och kan bli stulna. Samla dem i himlen istället, där de aldrig kommer att förlora sitt värde och där de är säkra för tjuvar. Om er skatt finns i himlen, då kommer också ert hjärta att vara där. Om ditt öga är rent, blir det ljust i ditt inre. Men om ditt öga är förmörkat av onda tankar och begär, så är det djupt andligt mörker. Och det mörkret är verkligen nattsvart. Ni kan inte tjäna två herrar, för då kommer ni att hata den ena och älska den andra. Därför kan ni inte heller leva för Gud och samtidigt lida av penningbegär. Därför säger jag, oroa er inte för pengar till mat och dryck och för kläder att ha på kroppen. Livet är mer än att äta och dricka, och en människa betyder mer än kläderna hon har på sig. Se på fåglarna. De oroar sig inte över vad de ska äta. De behöver inte så eller skörda eller skaffa sig matförråd, för er himmelske far ger dem mat. Och ni är mycket mer värda för honom än det. Kan all er oro lägga ett enda ögonblick till era liv? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på liljorna på fälten. De bekymrar sig inte för sina kläder. Och ändå var inte kung Salomo i all sin prakt så vackert klädd som dem. Och om Gud nu på ett så underbart sätt bryr sig om blommorna som står här idag och är borta imorgon, ska han då inte ha omsorg om er? Litar ni alltjämt så lite på Gud? Oroa er alltså inte för vad ni ska äta och dricka. Varför är ni som de som inte känner honom? De jagar efter allt detta och bekymrar sig för det. Men er himmelske far vet redan vad ni behöver. Och han kommer att med glädje ge er allt vad ni behöver om ni ger honom första platsen i era liv och lever efter hans vilja. Bekymra er alltså inte för morgondagen. Även den kommer Gud att ta hand om. Låt bli att kritisera så blir ni själva inte kritiserade. Andra kommer nämligen att behandla er som ni behandlar dem. Du hänger upp dig på din brors små svagheter men erkänner inte din egen skuld som är långt större. Du säger till din vän, kom hit så ska jag öppna ögonen på dig så att du ser dina fel. Samtidigt är du blind för din egen synd, hycklare. Bekymra dig först om dina egna fel, sedan kan du försöka hjälpa din bror. Ge inte det som är heligt till människor som inte sätter värde på det. Och kasta inte bort det som är dyrbart på de som inte uppskattar det. De kommer bara att smutskasta er tro och sedan angripa er. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna och knacka på och dörren ska öppnas. För alla som ber, de får. Och de som söker, de finner. Om ni knackar på, så kommer dörren att öppnas. Om ett barn ber sin far om en skiva bröd, ger han då barnet en sten istället? Eller om barnet ber om en fisk, ger han det då en huggorm? Naturligtvis inte. Om ni hårdhjärtade, syndiga människor förstår att ge goda gåvor till era barn, ska inte då er far i himlen ge goda gåvor till dem som ber honom om det? Behandla andra så som ni vill att de ska behandla er. Det är Moses lag i ett nötskal. Man kan bara komma in i himlen genom den trånga porten. Vägen till helvetet däremot är bred, och dess port är vid nog för de stora skaror som väljer denna bekväma väg. Men porten till livet är trång och vägen är smal. Det är därför bara några få finner den. Akta er för falska lärare. De kommer förklädda som oskyldiga får, men i verkligheten är de glupska vargar som vill slita sönder er. Ni kan upptäcka dem genom deras handlingssätt, på samma sätt som man känner igen ett träd på dess frukt. Man plockar ju inte vindruvor på törnbuskar eller fikon på tistlar. Olika slags fruktträd känner man lätt igen genom att titta på deras frukt. Det träd som bär frukt som smakar bra bär aldrig oätlig frukt. Och det träd som ger oätlig frukt kan inte samtidigt ge god frukt. Det träd som bär oätlig frukt hugger man ner och bränner upp. Det är alltså på frukten man känner igen ett träd eller en person. Inte alla som talar som gudfruktiga människor är gudfruktiga. De kanske kallar mig herre, men kommer i alla fall inte till himlen. Den avgörande frågan är om de lyder min far i himlen. Vid domen kommer många att säga till mig, Herre, Herre, vi talade profetiskt och använde ditt namn för att driva ut onda andar och gjorde många stora under. Men jag ska svara, försvinn härifrån. Jag känner er inte och det ni har ni gjort utan mig. Alla som lyssnar till min undervisning och följer den är kloka. De liknar en man som bygger sig ett hus på berggrunden. Även när det blir skyfall och översvämning och stormvindarna blåser med våldsam kraft mot huset så rasar det inte eftersom det är byggt på fast mark. Men de som hör min undervisning och inte bryr sig om den är dårar. De liknar en man som bygger sitt hus direkt på sanden. När sedan regnet och översvämningen kommer och stormvindarna blåser mot huset så faller det ihop med ett stort brak. Människoskarorna häpnade över det Jesus sa, för han undervisade med stor auktoritet och inte som de judiska ledarna. När Jesus gick ner från berget följde en stor skara människor efter honom. Då närmade sig plötsligt en leprasjuk och föll på knä framför honom och bad, Herre, om du vill så kan du bota mig. Då rörde Jesus vid mannen. Det vill jag, sa han. Du är botad. Och i samma ögonblick blev mannen frisk. Sedan sa Jesus till honom, tala inte med någon om detta, utan gå genast bort till prästen så han kan undersöka dig. och ta med dig det offer som Moses lag föreskriver så att alla förstår att Gud har botat dig. När Jesus kom till Kafarnaum kom en romersk officer fram till honom och bad att han skulle komma hem till honom och bota hans upppassare, som låg förlamad och med svåra plågor. Ja, sa Jesus, jag ska komma med och bota honom. Då sa officeren, Herre, jag är inte värd att ta emot dig i mitt hem, och det är inte nödvändigt för dig att komma. Om du bara här där du står säger, bli frisk, så kommer min tjänare att bli det. Jag vet det, för jag lyder själv under mina överordnade officerare, och jag för själv befäl över mina soldater. Och om jag säger till en av dem, gå, så går han, och till en annan, kom, så kommer han. Och till min slav, gör det här eller det där, så gör han det. Jesus blev mycket förvånad, och han vände sig mot folket och sa, jag har inte sett en sådan tro hos någon person i hela Israels land. Och jag säger er att många människor, lik denna romerska officer, ska komma från hela världen och sitta ned i himmelriket tillsammans med Abraham, Isak och Jakob. Men många israeliter, för vilka riket från början var bestämt, ska kastas ut i mörkret utanför, till den plats där ingen kommer att höra deras gråt och jämmer. Sedan sa Jesus till den romerska officeren, gå hem, det du trott har hänt. Och just i det ögonblicket blev pojken frisk. När Jesus sedan kom hem till Petrus låg Petrus svärmor till sängs med hög feber. Men så snart Jesus rörde vid hennes hand försvann febern och hon steg upp och började laga mat till dem. Samma kväll förde man flera andebesatta människor till Jesus och han drev ut de onda andarna med ett enda ord och alla de sjuka blev botade. Så uppfylldes Jesajas profetia, han tog våra sjukdomar och våra lidanden. När Jesus såg att det samlades mer och mer folk bad han lärjungarna att göra sig beredda att fara över till andra sidan sjön. Då sa en av de judiska religiösa ledarna till honom, Mästare, jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade, Rävarna har lyor och fåglarna har bon, men människosonen har ingen plats där han kan vila ut. En annan av hans efterföljare sa, Herre, jag vill gärna följa dig, men låt mig först gå hem och begrava min far. Jesus svarade honom, Följ mig. Och låt dem som lever utan Gud begrava sina döda. Sedan steg han i en båt och for över sjön tillsammans med lärjungarna. Plötsligt blåste en fruktansvärd storm upp med vågor högre än båten. Men Jesus sov. Då gick lärjungarna fram till honom och väckte honom och började ropa. Herre, hjälp oss! Vi sjunker! Men Jesus svarade. Varför är ni så rädda? Och varför har ni så svårt att tro? Sedan reste han sig upp och tillrättavisade vinden och vågorna och stormen avtog och allt blev lugnt. Lärjungarna blev alldeles häpna. Vem är han, sa de till varandra, eftersom till och med vindarna och sjön lyder honom. När Jesus och hans lärjungar hade kommit över till andra sidan sjön till gadarenernas område kom två män som var besatta av onda andar emot dem. De bodde på gravplatsen och var så våldsamma att ingen vågade gå igenom hela det området. De började ropa till Jesus. Vad vill du oss, Guds son? Du har ingen rätt att plåga oss än. En svinjord gick och betade ett stycke därifrån och andarna tiggde och bad. Om du driver ut oss så skickar du åtminstone in oss i den där svinjorden. Jesus sa till dem, som ni vill, ge er iväg. Och de lämnade männen och for in i svinen och hela jorden rusade över klippkanten och drunknade i sjön. Då flydde herdarna till närmaste stad och berättade där om vad som hänt. Och hela befolkningen kom springande för att få se Jesus. Och de bad honom gå därifrån och lämna dem i fred. Sedan steg Jesus i en båt och for över till sin hemstad Kafarnaum. Det dröjde inte länge förrän några män kom till honom med en förlamad pojke som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sa han till den sjuke pojken, Var inte ledsen min vän, jag har förlåtit dina synder. Hädelse, den mannen gör sig själv till Gud, sa några av de religiösa ledarna till varandra. Jesus visste vad de tänkte och frågade dem, varför tänker ni onda tankar? Vilket är lättast att göra? Förlåta honom hans synder eller att bota honom? Sedan vände han sig till den förlamade pojken och sa, men för att bevisa att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag till dig, stig upp, ta din bår och gå hem. Och pojken reste sig upp och skyndade sig hem. När folket såg vad som hade hänt blev de först förskräckta. Sedan började de att lovprisa Gud för att han gett en sådan makt till en människa. När Jesus gick vidare därifrån fick han se en skatteindrivare, Matteus, sitta utanför tullhuset. Kom och följ med mig, sa Jesus till honom. Och Matteus reste sig och följde med Jesus. När Jesus och hans lärjungar senare åt middag i Matteus hem fanns det bland gästerna många av hans kollegor, liksom en del annat ökänt folk. Fariseerna var upprörda. Hur kommer det sig att er lärare umgås med sådant sludder? Frågade de lärjungarna. Jesus hörde det och svarade. Därför att de som är friska inte behöver någon läkare. Det är de sjuka som behöver det. Sedan tillade han. Gå härifrån och försök förstå vad Gud menar när han säger. Det är inte era offer och era gåvor som jag bryr mig om, utan att ni visar medlidande. Min uppgift här på jorden är att föra syndare tillbaka till Gud, inte att oroa mig över de goda människorna. En dag kom Johannes döparens lärjungar till Jesus och frågade honom, varför fastar inte dina lärjungar som vi och fariseerna gör? Ska bröllopsgästerna sörja och vara utan mat medan brudgummen är tillsammans med dem? Frågade Jesus. Den dag kommer när jag inte längre är här. Då kommer de ha gott om tid att fasta. Ingen lagar ett gammalt klädesplagg genom att sätta på ett stycke nytt tyg. För det nya tyget kommer att krympa och göra hålet ännu större. Och inte heller är det någon som häller nytt vin i gamla vinsäckar. För när vinet jäser så spricker säckarna och vinet rinner ut. Nej, nytt vin lagrar man i nya vinsäckar. För då har man båda delarna i behåll. När han sa detta kom föreståndaren för synagogan på platsen och föll ner framför honom. Min lilla dotter har just dött, sa han. Kom och lägg händerna på henne så får hon liv igen. Medan Jesus och lärjungarna var på väg till föreståndarens hus kom en kvinna som under 12 år lidit av svåra blödningar. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel. För hon tänkte att om hon bara rörde vid honom så skulle hon bli frisk. Då vände Jesus sig om och fick se henne. Min dotter, sa han, var inte orolig. Din tro har botat dig. Och från det ögonblicket var kvinnan frisk. När Jesus kom fram till föreståndarens hus och mötte alla människor som klagade högljutt och hörde deras begravningsmusik, sa han, gå ut härifrån, för flickan är inte död, hon sover bara. Då hånlog alla åt honom. När folket till slut hade gått ut gick Jesus in i rummet där flickan låg. Han tog henne i handen och hon reste sig upp och var helt frisk. Berättelsen om det fantastiska som hade hänt spred sig som en löpeld över hela landsbygden däromkring. När Jesus lämnade flickans hem följde 2 blinda män efter honom och ropade, Kung Davids son, hjälp oss! De gick efter honom till det hus där han bodde. Jesus frågade dem, tror ni att jag kan bota er? Ja, herre, svarade de, det gör vi. Då rörde han vid deras ögon och sa, det ni tror ska ske. Och plötsligt kunde de se. Men trots att Jesus varnade dem strängt för att berätta detta för någon gick snart ryktet om honom över hela staden. När de hade gått kom han till Jesus med en man som inte kunde tala därför att en ond ande bodde i honom. Men Jesus drev ut anden och med detsamma kunde mannen tala. Människorna häpnade. Aldrig förr har vi sett något sådant som detta hända, utropade de. Men fariseerna sa, varför tror ni han kan driva ut onda andar? Han är naturligtvis själv besatt av en ond ande, nämligen av Satan, de onda andarnas kung. Jesus vandrade omkring och besökte alla städer och byar i området. Han undervisade i de judiska synagogorna och spred de goda nyheterna om riket. Och överallt dit han kom botade han människor från alla slags sjukdomar. När han såg på alla de som följde efter honom kände han medlidande med dem. De visste inte vad de skulle göra eller vart de skulle vända sig för att få hjälp. De var som får utan herde. Skörden är stor, men arbetarna är så få, sa han till lärjungarna. Be därför den som har ansvaret för skördarbetet att han skickar ut fler arbetare på åkrarna. Vid den tiden kallade Jesus till sig sina 12 lärjungar och gav dem fullmakt att driva ut onda andar och att bota alla slags sjukdomar. Här följer namnen på dessa 12. Simon, som senare kom att kallas Petrus, Andreas, Petrus bror, Jakob och Johannes, söner till Zebedaios, Filippos, Bartolomeus, Thomas, Matteus, skatteindrivaren, Jakob, Alfaios son, Taddaios, Simon, en medlem av Zeloternas revolutionära parti, och Judas Iskariot, som senare förrådde honom. Dessa 12 sände Jesus iväg med följande instruktioner. Gå inte till samarierna eller andra folk, utan bara till Israels folk, Guds förlorade får. Gå och tala om för dem att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, bota spet, älska och driv ut de onda andarna. Gör allt utan betalning, för också ni har fått det som gåva. Ta inga pengar med er, inte heller någon väska med extra kläder och skor eller någon vandringsstav. Ni kommer att få mat och allt det ni behöver, för det är arbetaren värd. Varje gång ni kommer in i en stad eller en by, så sök upp någon som tar emot er och lyssnar till ert budskap och stanna i hans hem tills ni fortsätter till nästa stad. Om det visar sig vara ett gudfruktigt hem, ger det då er välsignelse. Om det inte är det, behåll välsignelsen för er själva. Och om man inte tar emot er i en stad eller ett hem, så bekymra er inte mer om dessa människor. Skaka istället dammet av era fötter och gå därifrån. Och en sak är säker, människorna i de onda städerna Sodom och Gomorra kommer att få det lättare på domens dag än de som inte välkomnar er. Jag sänder ut er som får bland vargar. Var vaksamma som ormar och beskedliga som duvor. Men akta er. Ni kommer nämligen att arresteras och ställas inför rätta och bli misshandlade i synagogorna. Ja, ni ska också för min skull bli anklagade inför kungar och makthavare. Då får ni anledning att berätta för dem om mig. Ja, att vittna för hela världen. Men när ni ställs inför rätta och man förhör er, behöver ni inte oroa er för vad ni ska säga. För ni ska få de rätta orden i rätt ögonblick. Och det är inte ni som kommer att tala, utan er himmelske fars ande ska tala genom er. Bröder ska förråda varandra och låta döda varandra, och föräldrar ska förråda sina egna barn. Och barn kommer att göra uppror mot sina föräldrar och ta livet av dem. Alla kommer att hata er därför att ni tillhör mig. Men de som håller ut till slutet ska bli frälsta. När ni blir förföljda i en stad, så fly till en annan. Men jag försäkrar er att människosonen kommer att återvända innan ni hunnit till dem alla. En elev är inte för mer än sin lärare, och en tjänare står inte över sin herre. Och både eleven och tjänaren får lov att acceptera att det går med dem som är deras lärare och herre. När nu jag, husets herre, har kallats Satan, vad kommer man då inte att säga om er? Men var inte rädda för dem som hotar er, för den dag kommer när sanningen ska komma fram. Deras hemliga sammansvärjningar kommer då att dras fram i offentlighetens ljus. Vad jag nu säger er i mörkret ska ni ropa ut när dagen kommer. Och vad jag viskar i era öron ska ni ropa ut från hustaken. Var inte rädda för dem som bara kan slå ihjäl, men inte kan döda era själar. Frukta bara Gud, som kan döda både kropp och själ i helvetet. Inte en enda sparv, hur lite den än är värd, kan falla död till marken utan att er far vet det. Till och med vartenda hårstrå på era huvuden är räknade. Oroa er alltså inte. För honom är ni mycket mer värda än många sparvar. Om någon offentligt bekänner sig till mig, ska jag försvara honom inför min far i himlen. Men om någon inte vill kännas vid mig, så ska inte heller jag kännas vid honom inför min far i himlen. Inbilla er inte att jag har kommit för att skapa frid på jorden. Nej, snarare tvärtom. Jag kommer att orsaka splittring så att en son sätter sig upp mot sin far, en dotter mot sin mor och en svärdotter mot sin svärmor. De värsta fienderna kommer för många att finnas i deras egna hem. Om ni älskar er far och mor mer än ni älskar mig, är ni inte värdiga att tillhöra mig. Och om ni älskar er son eller dotter mer än mig, är ni inte värdiga att tillhöra mig. Och om ni vägrar att ta upp ert kors och följa mig, kan ni inte tillhöra mig. Om ni klamrar er fast vid livet, kommer ni till sist att förlora det. Men om ni vågar ge det för min skull, kommer ni att rädda det. Det som tar emot er tar emot mig. Och när de tar emot mig, tar de emot Gud som har sänt mig. Om ni tar emot en profet därför att han är en gudsman, kommer ni att få samma lön som profeten. Och om ni tar emot goda och rättfärdiga män som lever för Gud, ska ni få samma belöning som det. Ja, om ni så bara ger ett glas friskt vatten till den minst ansedda av mina efterföljare, därför att han tillhör mig, så ska ni verkligen få lön för det. När Jesus hade gett sina 12 lärjungar dessa föreskrifter, gick han vidare för att undervisa och predika i de städer dit han sänt dem. Johannes döparen, som just då satt i fängelse, hörde om alla de under som Kristus gjorde. Han skickade då iväg sina lärjungar till Jesus för att fråga honom: är du verkligen den som Gud lovat oss, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå tillbaka till Johannes och berätta för honom om det under ni har sett mig göra. Blinda har fått sin syn, lama går omkring, lepra sjuka har blivit friska, döva hör och döda har fått liv igen. Och berätta för honom att jag predikar de goda nyheterna för de fattiga. Säg sedan till honom: lyckliga de som inte tvivlar på mig.
När de hade gått började Jesus tala om Johannes och vände sig så till folket och frågade: när ni gick ut till honom i den öde öknen, vad väntar ni er då att få se? Var det ett strå som vajade hit och dit för vinden? Eller väntade ni er att få se en man klädd som en prins i ett palats? Eller en Guds profet? Ja, Johannes är mer än en profet. Han är den man som skriften talar om, en budbärare som ska gå framför mig för att förkunna min ankomst och förbereda människorna på att ta emot mig. Av alla människor som fötts här på jorden är ingen större än Johannes döparen, och ändå kommer de minsta i himmelriket att vara större än vad han är. Ända från den tid Johannes döparen började att predika och döpa upprättar Gud sitt rike, även om många med våld försöker hindra det. För lagen och alla profeterna har förutsagt det som nu sker. Och om ni tror det eller inte, så är han Elia. Om någon är villig att lyssna, så lyssna nu. Vad ska jag säga om dessa människor? De är som barn som leker på gatorna, ropar till sina kamrater: vi lekte bröllop, men ni ville inte dansa. Då lekte vi begravning istället, men ni blev aldrig ledsna. Så är det också med Johannes döparen och mig. Johannes dricker inte vin och går ofta utan mat, och då säger ni: han är galen. Men människosonen äter och dricker, och då beskyller ni honom för att vara en frossare och en drinkare som lever tillsammans med de värsta syndare. Men framstående män som ni kan alltid försvara sina motsägelser. Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort de flesta av sina under, därför att de inte vänt om till Gud. Hur fruktansvärt kommer det inte att bli för er som bor i Korasin och Betsaida? För om de under jag gjorde på era gator hade gjorts i hamnstäderna Tyros och Sidon med sin ondska, hade deras invånare bekänt sin synd och gjort bättring för länge sedan. På domens dag kommer verkligen Tyros och Sidon att få det lättare än ni. Och Kafarnaum ska fara ner till helvetet, hur berömd staden än är. För om de fantastiska under som jag gjorde där hade utförts i Sodom, så skulle den staden fortfarande ha funnits kvar. Jag kan försäkra er att Sodom ska slippa lättare undan på domens dag än ni. Och Jesus bad denna bön: käre far, du som är herre över himlen och jorden, jag tackar dig för att du gömmer sanningen för dem som tror att de är kloka, men du visar den för dem som är som barn. Ja, far, så har du bestämt. Min far har lagt allt i mina händer. Bara fadern känner sonen, och fadern är känd bara av sonen och de människor som lär känna fadern genom sonen. Kom till mig, så ska jag ge vila åt alla er som arbetar hårt och stapplar under tunga bördor. Gå in under mina villkor och låt mig undervisa er. Jag är mild och ödmjuk. Hos mig finner ni det som ger ert liv ro och vila, och jag tvingar inga tunga bördor på er.
En dag vid den tiden vandrade Jesus genom några sädesfält tillsammans med sina lärjungar. Det var sabbat, den judiska gudstjänstdagen, och hans lärjungar var hungriga. Därför började de rycka av veteax och äta. Men några fariser såg det och protesterade: dina lärjungar bryter mot lagen. De skördar på sabbaten. Men Jesus sa till dem: har ni aldrig läst vad kung David gjorde när han och hans vänner var hungriga? Han gick in i templet, och han och hans män åt av det speciella bröd som bara prästerna fick äta av. De bröt också mot lagen. Och har ni aldrig läst i Moses lag att prästerna som tjänstgör i templet får arbeta på sabbaten? Och här finns verkligen en som är större än templet. Men om ni förstod detta skriftens ord: jag älskar barmhärtighet mer än offer, så skulle ni inte ha dömt dem som är oskyldiga. För människosonen har rätt att avgöra vad som är tillåtet på sabbaten eller inte. Sedan gick Jesus till synagogan, och där fick han se en man som hade en vanställd hand. Fariseerna frågade honom då: tillåter lagen att man botar någon på sabbaten? De hoppades naturligtvis att han skulle svara ja, så att de kunde få något att anklaga honom för. Men han svarade: om någon av er bara har ett enda får och det faller i en brunn på sabbaten, tar han då inte tag i det och drar upp det samma dag? Naturligtvis gör han det. Och en människa är mycket mer värd än ett får. Därför är det rätt att göra gott på sabbaten. Sedan sa han till mannen: räck fram din hand. Och när mannen gjorde det blev handen normal, precis som den andra. Då kallade fariseerna samman ett möte i avsikt att arrestera och döda Jesus. Men han förstod vad de tänkte och lämnade därför synagogan och gick sin väg. Många följde efter honom, och han botade alla sjuka bland dem. Men för att inte väcka misstankar om vem han var förbjöd han dem att säga något. Så uppfylldes Jesajas profetia om honom: se på min tjänare, se min utvalde. Han är min älskade, mitt hjärtas glädje. Jag ska ge honom min ande, och han ska döma folken. Han griper inte till våld, och han höjer inte sin röst. Han slår inte ner de svaga eller släcker det hopp som tynar.
och en dag ska han lösa alla konflikter och han ska vara världens hopp. Sedan förde man en andebesatt man till honom som var både blind och stum, och Jesus botade honom så att han både kunde se och tala. Folkskaran häpnade. Kanske Jesus ändå är Messias, ropade de. Men när fariseerna hörde om undret sa de: han driver ut onda andar med hjälp av Satan, de onda andarnas kung. Jesus förstod vad de tänkte och svarade: ett splittrat rike går under, och en stad eller ett hem som är splittrat inbördes kan inte bestå. Om Satan driver ut Satan, så strider han mot sig själv och förstör sitt eget rike. Om det är som ni påstår, att jag driver ut onda andar med hjälp av Satan, vilken kraft använder då ert folk när de driver ut dem? Låt dem svara på er anklagelse. Men om jag driver ut onda andar med Guds ande, då har Guds riket kommit till er. Man kan inte behärska Satans rike utan att först binda Satan. Bara då kan onda andar drivas ut. Den som inte är för mig är emot mig, och den som inte hjälper mig skadar mig. Till och med hädelse mot mig eller vilken annan synd som helst kan förlåtas. Alla utom en. Om man syndar mot den helige ande kommer det aldrig att förlåtas, vare sig i denna världen eller i den värld som ska komma. Ett träd känns igen på sin frukt. Ett gott träd bär god frukt. Dåliga arter gör det inte. Ni huggormsyngel, hur kan onda män som ni tala om vad som är gott och rätt? Det är en människas hjärta som bestämmer vad hon säger. En god människas ord avslöjar de rika skatterna inom henne. En ondsint människa är fylld av gift, och man märker det när hon talar. Och jag säger er att på domens dag kommer ni att få stå till svars för varje tomt ord ni talar. Era ord nu avgör ert öde då. Antingen kommer ni att frias genom vad ni sagt, eller också kommer ni att dömas av det. En dag kom några av de judiska ledarna tillsammans med fariseerna och bad att få se ett under som skulle bevisa att han verkligen var Messias. Men Jesus svarade: det är bara onda människor utan tro som kräver bevis för det. Men de kommer inte att få något annat än det som hände med profeten Jona. På samma sätt som Jona var i den stora fisken 3 dagar och 3 nätter, så kommer människosonen att vara i jordens inre 3 dagar och 3 nätter. Innevånarna i Nineve ska på domens dag döma er, för de ändrade sig. När Jona predikade för dem övergav de nämligen sitt onda levnadssätt och vände sig till Gud. Men här finns en som är större än Jona, och ni vägrar att tro på honom. Drottningen av söderlandet ska på domens dag träda fram som vittne mot detta folk och döma det. Hon kom från ett avlägset land för att lyssna till Salomos visdom, men här finns en som är större än Salomo, och ni vägrar att tro på honom. Detta onda folk är likt en man som är besatt av en ond ande. När den onda anden lämnar honom irrar den oroligt omkring i öknen tills den finner ett nytt offer. Finner den inget säger den: jag återvänder till den man jag kom ifrån. Den gör det också och finner mannens hjärta rent, men tomt. Då söker den onda anden reda på 7 andra andar, ännu ondare än sig själv. Tillsammans tar de sedan kontrollen över mannen, och så får han det värre än han hade det förut. Så ska det också gå för detta onda släkte. Medan Jesus talade i det överfulla huset kom hans mor och bröder dit. När någon sa till honom att de stod utanför och ville tala med honom frågade han: vem är min mor och vilka är mina bröder? Han pekade sedan på sina lärjungar och sa: se, det här är min mor och det här är mina bröder. Sedan tillade han: den som lyder min far i himlen är min bror, min syster och min mor.
Senare samma dag gick Jesus hemifrån och ner till stranden, där en stor folkmassa snart samlades. Därför steg han i en båt och började undervisa från den medan folket lyssnade på stranden. Han använde sig av många bilder, som till exempel denna. En lantbrukare gick ut på sina åkrar för att så. När han sådde föll en del av kornen på stigen bredvid, och fåglarna kom åt upp dem. Och en del föll där marken var stenig och där det bara fanns lite jord. Plantorna växte snabbt i den grunda jorden, men i den heta solen torkade de och vissnade och dog, för de hade ytliga rötter. Andra korn föll bland törnbuskarna, och buskarna kvävde de ömtåliga stråna. Men en del föll i den goda jorden och gav 30, 60 och till och med 100 gånger så mycket säd som man hade sått. Lägg märke till vad jag säger. Senare kom hans lärjungar och frågade: varför använder du dig alltid av såna här liknelser? Då förklarade han för dem: det är bara ni som har fått gåvan att förstå min undervisning om himmelriket. Andra har inte fått den gåvan. Den som har ska få mer, sa han till dem, så att han kommer att äga mycket. Men de som inget äger ska bli av med också det lilla de har.
Det är därför som jag använder dessa berättelser så att människor ska höra och se men ändå inte förstå. Detta stämmer med Jesajas profetia. De hör men förstår inte. De tittar på men ser ändå inte. För deras hjärtan är hårda och likgiltiga. Deras hörsel är avtrubbad och de har slutit sina ögon. Därför ser de inte och hör inte. De förstår inte och vänder sig inte till Gud igen så att jag kan bota dem. Men ni kan känna er lyckliga för era ögon kan se och era öron kan höra. Många profeter och rättfärdiga män har längtat efter att se vad ni har sett och höra vad ni har hört, men inte fått det. Här är förklaringen till berättelsen om lantbrukaren som sådde säd. Den hårda stigen, där en del av säden föll, liknade en människas hjärta som hör de goda nyheterna om riket men inte tar dem på allvar. Och genast är djävulen där och plockar bort säden ur hjärtat. Den grunda steniga marken är som den människa som hör budskapet och tar emot det med verklig glädje men som inte har så mycket djup i sig att rötterna kan utvecklas. Efter en tid då svårigheter eller förföljelse kommer, avtar entusiasmen och hon överger sin tro. Marken som var täckt av törnbuskar kan jämföras med en människa som hör budskapet men låter vardagens bekymmer förkväva Guds ord. Hon gör mindre och mindre för Gud. Men den goda jorden liknar den människas hjärta som lyssnar till budskapet och förstår det och går ut och för 30, 60 och till och med 100 andra in i Guds rike. Detta är en annan bild som Jesus använde. Himmelriket kan liknas vid en lantbrukare som sådde god säd i sin åker. Men en natt då han sov kom hans fiende och sådde tistlar bland vetet. När säden började växa växte också tistlarna. Lantbrukarens män kom och berättade detta för honom. Herre, åkern där du sådde den goda säden är full av tistlar. En fiende måste ha sått dem, förklarade han. Då frågade männen, ska vi rycka upp tistlarna? Nej, svarade han. Ni kommer att skada vetet om ni gör det. Låt båda två växa tillsammans till det blir dags att skörda. Då ska jag säga till skördemännen att sortera bort tistlarna och bränna upp dem och sedan samla vetet i ladan. Och här följer ännu en annan av hans bilder. Himmelriket är som ett litet senapsfrö som sås i en åker. Det är det minsta av alla frön, men det blir störst bland kryddväxterna. Det lilla fröet växer snart upp till ett träd där fåglarna kommer och finner skydd. Han använder sig också av denna bild. Himmelriket kan liknas vid en kvinna som bakar bröd. Hon tar ett mått mjöl och blandar samman det med jästen tills den trängt igenom hela degen. Jesus använde hela tiden dessa liknelser när han talade till folket. Han talade faktiskt aldrig till dem utan att åtminstone ta med någon sådan berättelse eftersom profeten hade sagt: jag ska tala i liknelser, jag ska förkunna hemligheter gömda sedan tidens början. Sedan gick han in i huset och lämnade folkskaran utanför, men hans lärjungar bad honom förklara berättelsen om tistlarna och vetet. Det ska jag göra, sa han. Det är jag som är lantbrukaren och jag sår den goda säden. Åkern är världen och säden representerar Guds rikets människor. Tistlarna är de människor som tillhör djävulen. Fienden som sådde tistlarna bland vetet är djävulen. Skörden är tidens slut och skördemännen är änglarna. På samma sätt som tistlarna i berättelsen skiljs från vetet och bränns upp, så ska det vara vid tidens slut. Jag ska sända ut mina änglar och de ska rensa ut allt ont från Guds rike och allt som leder till synd. De onda människorna ska de kasta i den brinnande ugnen. Där kommer man att gråta och skära tänder. Men de rättfärdiga kommer att lysa som solen i sin fars rike. Lyssna på vad jag säger. Himmelriket är som en skatt som en man upptäcker i en åker. I sin iver säljer han allt han äger för att få tillräckligt med pengar för att kunna köpa åkern och på så sätt få tag i skatten. Himmelriket kan också liknas vid en pärluppköpare som är på jakt efter dyrbara pärlor. Han gör ett verkligt fynd och får tag på en mycket värdefull pärla. Då säljer han allt för att kunna köpa den. Himmelriket liknar också en fiskare som kastar ut näten i vattnet och får upp fisk av olika slag, både bra och dåliga. När nätet är fullt drar han upp det på stranden och sätter sig ner och sorterar fisken. De ätbara fiskarna lägger han i en korg, men de andra slänger han bort. Så kommer det att vara vid tidens slut. Änglarna ska komma och skilja de onda människorna från de goda människorna och kasta de onda i den brinnande ugnen. Där kommer man att gråta och klaga. Förstår ni det? Ja, sa de, det gör vi. Då tillade han: det betyder att varje laglärare som nu har blivit en lärjung i Guds rike av egen erfarenhet kan berätta om både det nya och det gamla. När Jesus hade berättat detta återvände han till sin hemstad Nasaret i Galileen och undervisade där i synagogan och förvånade alla med sin visdom och sina under. Hur är detta möjligt, undrade folket. Han är ju bara en snickarson och vi känner hans mor, Maria, och hans bröder Jakob, Josef, Simon och Judas. Och hans systrar bor här. Vad har han fått allt ifrån? Och de retade sig på honom. Då sa Jesus till dem, en profet blir erkänd överallt, utom i sin egen hemstad och bland sitt eget folk. Och eftersom de inte trodde på honom gjorde han bara några få under där.
När kung Herodes hörde vad man berättade om Jesus sa han till sina män, det måste vara Johannes döparen som har kommit tillbaka från de döda. Det är därför han kan göra dessa under. Herodes hade nämligen arresterat Johannes och kastat honom i fängelse därför att Herodias, hans älskarinna, ville det. Hon var egentligen gift med hans bror Filippos och Johannes hade sagt att det var fel av Herodes att leva ihop med henne. Helst av allt skulle Herodes ha velat döda Johannes, men han var rädd att det då skulle bli upplopp eftersom alla människor trodde att Johannes var en profet. När så Herodes hade sin födelsedag dansade Herodias dotter inför gästerna. Hennes dans behagade Herodes så till den grad att han lovade att ge henne vad hon än begärde. Hennes mor viskade då till henne, be om Johannes döparens huvud på en bricka. Kungen blev förskräckt, men på grund av sitt löfte och eftersom han inte ville ta tillbaka det inför gästerna gav han order om att hon skulle få det. Därför halshöggs Johannes i fängelset och man lade huvudet på en bricka och gav det till flickan och hon bar det till sin mor. Sedan kom Johannes lärjungar för att hämta kroppen och begrava den och de gick till Jesus för att berätta vad som hänt. När Jesus fick höra nyheten for han iväg med en båt till en avlägsen plats för att vara för sig själv. Men folkskarorna såg vart han var på väg och från många byar följde man efter honom till fots. När Jesus steg ur båten väntade en stor folkmassa på honom och han fylldes av medlidande med dem och botade dem som var sjuka. När det blev kväll kom lärjungarna till honom och sa, det är dags för kvällsmat för länge sedan och det finns inget att äta här i öknen. Skicka iväg folket så att de kan gå till byarna runt om och köpa mat. Men Jesus svarade, det behövs inte. Ni kan väl ge dem mat? Kan vi, utropade de. Vi har bara 5 brödstycken och 2 fiskar. Ta hit dem, sa han. Sedan bad han människorna att sätta sig i gräset. Och han tog de 5 brödstycken och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen och tackade Gud för dem. Sedan bröt han itu brödstycken och gav dem till lärjungarna och de delade ut dem till folket och alla åt tills de blev mätta. Och när man till slut samlade ihop det som var över blev det 12 fulla korgar. Det var omkring 5000 män i folkskaran den dagen förutom kvinnor och barn. Omedelbart därefter bad Jesus lärjungarna att sätta sig i båten och fara över till andra sidan sjön. Själv stannade han kvar för att se till att folket gick hem. Sedan gick han upp på ett berg för att be. Så blev det natt och ute på sjön råkade lärjungarna i svårigheter. Det blåste upp och de hade all möda att se till så att båten inte kantrade. Omkring klockan 4 på morgonen kom Jesus till dem, gående på vattnet. De skrek av skräck för de trodde det var ett spöke. Men Jesus talade genast till dem och sa, var inte rädda, det är jag. Då ropade Petrus till honom, Herre, om det verkligen är du, så låt mig få komma till dig på vattnet. Ja visst, sa Jesus. Kom. Petrus klev då över båtkanten och började gå på vattnet mot Jesus. Men när han såg de höga vågorna blev han rädd och började sjunka. Rädda mig, Herre, skrek han. Genast räckte Jesus ut handen och tog tag i honom. Är din tro så liten, sa Jesus. Varför tvivlade du? Och när de klivit i båten lade sig vinden. Och de andra som satt där i båten följde ner för honom och sa, du måste vara Guds son. De for sedan över sjön och gick i land vid Genesaret. Nyheten om deras ankomst spred sig som en löpeld och man rusade runt och uppmanade alla att komma och ta med sig sina sjuka så att de kunde bli botade. Och de sjuka bad honom om att de åtminstone skulle få röra vid hans kläder. Och alla som gjorde det blev friska.
Kort därefter kom några fariseer och andra judiska ledare från Jerusalem för att diskutera med Jesus.
Varför följer inte dina lärjungar de gamla judiska traditionerna? Frågade de. De bryr sig inte om att tvätta händerna innan de äter som reglerna säger. Han svarade, och varför bryter ni med era traditioner mot Guds bud? Guds lag säger till exempel, hedra din far och mor. Den som föraktar sina föräldrar måste dö. Men ni säger, även om era föräldrar har det svårt så kan ni ändå ge pengarna som ni lagt undan för deras underhåll till templet. Genom de regler som ni själva hittat på ogiltigt förklarar ni Guds direkta befallning om att man ska hedra och ta hand om sina föräldrar. Ni hycklare. Jesaja profeterade rätt om er. Dessa människor säger att de ärar mig men deras hjärtan är långt borta. Deras gudstjänst är värdelös för de håller sig till sina människogjorda lagar och inte till Guds bud. Sedan kallade Jesus folkskarorna till sig och sa: "Lyssna till vad jag säger och försök att förstå detta. Ni blir inte orena på grund av vad ni äter. Det är vad ni säger och tänker som orenar er." Då gick lärjungarna fram till honom och sa: "Du retade fariseerna genom vad du sa." Jesus svarade: "Varje planta som inte planterats av min far ska ryckas upp med roten. Så bryr inte om fariseerna. De är blinda ledare som leder de blinda, och de kommer alla att falla i samma grop." Då bad Petrus Jesus förklara vad han menade när han sa att människor inte blir orena av att äta mat som enligt lagen är förbjuden. "Förstår du inte det?" frågade Jesus. "Inser du inte att det man äter passerar genom magen och ut igen? Men onda ord kommer från ett ont hjärta och smutsar ner den människa som uttalar dem. Från hjärtat kommer nämligen onda tankar, mord, otrohet i äktenskapet, sexuell lössläppthet, stöld, lögn och skvaller. Det är det som smutsar ner. Men man blir inte oren andligt sett genom att äta utan att först ha tvättat händerna." Jesus lämnade sedan denna del av landet och vandrade de 8 milen till Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna som bodde där kom till honom och bad: "Herre, kung Davids son, visa barmhärtighet mot mig. Min dotter har en ond ande i sig och den plågar henne ständigt." Men Jesus gav henne inget svar, inte så mycket som ett ord. Då uppmanade lärjungarna honom att skicka iväg henne. "Säg till henne att gå härifrån, för hon irriterar oss med sitt tjat," sa de. Då sa han till kvinnan: "Min uppgift är bara att hjälpa judarna." Men hon kom närmare och föll på knä och bad honom: "Herre, hjälp mig. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och ge det åt hundarna," sa Jesus. "Ja, jag vet det," svarade hon, "men till och med valpan under bordet har rätt att äta smulorna som faller där." "Kvinna," sa Jesus till henne, "din tro är stor, och du ska få det du bett om." Och hennes dotter blev omedelbart botad. Jesus återvände nu till Galileiska sjön och gick upp på ett berg i närheten av sjön och satte sig där. Och en stor folkmassa kom till honom. Bland dem fanns lama, blinda, döva, stumma och många med andra sjukdomar. Man lade dem framför Jesus och han botade dem alla. Människorna kunde knappast fatta det. De som tidigare inte hade kunnat säga ett ord pratade nu ivrigt. De som varit lama hoppade och sprang, och de som hade varit blinda såg sig omkring, och de lovprisade Gud. Sedan kallade Jesus på sina lärjungar och sa: "Jag känner medlidande med dessa människor. De har varit här hos mig i 3 dagar och har inget kvar att äta. Jag vill inte skicka iväg dem hungriga, för då kanske de svimmar av utmattning längs vägen." Lärjungarna svarade: "Men vad ska vi få tag på tillräckligt med mat åt dem här i öknen?" Då frågade Jesus: "Hur mycket mat har ni?" 7 brödstycken och några små fiskar," svarade de. Då bad Jesus människorna att slå sig ner på marken. Han tog de 7 brödstyckena och fiskarna och tackade Gud för dem och delade dem i stycken och gav dem till lärjungarna, som i sin tur räckte dem till folket. Och alla åt tills de blev mätta. 4 000 män förutom kvinnor och barn. Och när man samlade upp det som blev över blev det 7 fulla korgar. Sedan lät Jesus människorna gå hem, men själv steg han i en båt och for över sjön till Magadan. En dag kom fariseerna och saddukeerna för att sätta Jesus på prov och krävde att han med under och tecken skulle bevisa sitt gudomliga uppdrag. Han svarade: "Ni är bra på att spå väder. Röd himmel på kvällen betyder vackert väder på morgonen, men röd himmel på morgonen betyder dåligt väder hela dagen. Men det som idag sker framför ögonen på er kan ni inte bedöma. Detta onda, gudlösa folk kräver alltid tecken från Gud. Men det kommer inte få se något annat tecken än det profeten Jona fick se." Sedan lämnade Jesus dem och gick därifrån. När de kom fram till andra sidan sjön upptäckte lärjungarna att de hade glömt att ta med sig mat. "Var försiktiga," varnade Jesus dem. "Se upp med fariseernas och saddukeernas gäst." De trodde att han sa detta därför att de hade glömt att ta med sig bröd. Jesus förstod naturligtvis vad de tänkte och sa till dem: "Vilken svag tro ni har. Varför är ni så oroliga för att ni inte har någon mat? Ska ni aldrig lära er att förstå detta? Kommer ni inte alls ihåg de 5 000 jag mättade med 5 brödstycken och de korgar som blev över? Eller de 4 000 jag mättade och all mat som blev över? Hur kan ni ens tro att jag talade om mat? Men jag säger till er igen, se upp för fariseernas och saddukeernas gäst." Då förstod de äntligen att han med gäst menade fariseernas och saddukenas falska undervisning. När Jesus kom till Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?" De svarade: "En del säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon annan av profeterna." Då frågade han: "Vem tror ni att jag är?" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son." "Du kan verkligen känna dig lycklig, Simon, Jonas son," sa Jesus. "Min far i himlen har själv uppenbarat detta för dig. Ingen kommer till insikt om dig själv. Du är Petrus, en klippa, och på den klippan kommer jag att bygga min församling. Inte ens helvetets makter ska kunna besegra den, och jag ska ge dig himmelrikets nycklar. De dörrar du låser på jorden ska låsas i himlen, och de dörrar du öppnar på jorden kommer att öppnas i himlen." Sedan förbjöd han lärjungarna att berätta för andra att han var Messias. Från den tiden började Jesus öppet tala med sina lärjungar om vad som skulle hända med honom. "I Jerusalem," sa han, "kommer jag att torteras och dödas av de judiska ledarna, men 3 dagar senare ska jag uppstå till livet igen." Petrus tog honom då åt sidan för att protestera mot detta. Han sa: "Himlen förbjuder att detta sker, Herre. Det får inte hända dig." Jesus vände sig då till Petrus och sa: "Gå bort från mig, Satan. Du försöker att få mig på fall. Du tänker som människor, men Guds tankar förstår du inte." Sedan sa Jesus till sina lärjungar: "Den som vill bli min efterföljare får inte mer tänka på sig själv, utan måste villigt ta sitt kors på sig och följa mig. Och den som till varje pris vill behålla sitt liv kommer att förlora det, men den som vågar sitt liv för mig kommer att vinna det för alltid. Vad vinner en människa om hela världen blir hennes, samtidigt som hon förlorar det eviga livet? Inte med något kan hon få det tillbaka. Människosonen ska komma med sina änglar i sin fars härlighet och döma varje människa för vad hon gjort. Och en del av er som står här just nu kommer att leva och se honom i hans rike." Sex dagar senare tog Jesus, Petrus, Jakob och hans bror Johannes med sig till toppen av ett högt berg där de kunde vara för sig själva. Och på ett ögonblick förändrades hans utseende inför dem så att hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev bländande vita. Plötsligt visade sig Mose och Elia och de samtalade med honom. Petrus sa: "Herre, det här är ett bra ställe att vara på. Om du vill ska jag bygga 3 hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia." Men just då han sa det sveptes de in i ett ljust moln och en röst från himlen sa: "Detta är min älskade son, den som jag har utvalt. Lyd honom." När lärjungarna hörde detta blev de fruktansvärt rädda och föll till marken. Men Jesus kom fram till dem och rörde vid dem. "Res er upp," sa han, "och var inte rädda." Och när de såg upp fanns bara Jesus där. När de gick ned för berget befallde Jesus dem att inte berätta för någon vad de sett förrän han uppstått från de döda. Då frågade lärjungarna honom: "Varför påstår de judiska ledarna att Elia måste komma tillbaka innan Messias kommer?" Jesus svarade: "De har rätt. Elia måste komma och lägga allt till rätta. Och han har faktiskt redan kommit, men ingen kände igen honom. Och många behandlade honom illa. Människosonen ska också lida under deras våld." Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen. När de kom ner från berget väntade en stor folkskara på Jesus. En man kom då och böjde knä framför honom och sa: "Herre, visa barmhärtighet mot min son, för han är epileptiker och är mycket illa däran. Han faller ofta i vattnet eller i elden. Därför tog jag honom med till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom." "Ni envisa människor som inte vill tro," svarade Jesus. "Hur länge ska jag stå ut med er? Ta med pojken hit till mig." Jesus talade strängt till den onde anden i pojken och den lämnade honom, och från det ögonblicket var pojken frisk. När de sedan var för sig själva igen frågade lärjungarna Jesus: "Varför kunde inte vi driva ut anden?" "Därför att ni har så liten tro," sa Jesus till dem. "Om er tro bara var så stor som ett senapskorn kunde ni säga till det här berget: flytta dig, och det skulle flytta sig långt bort. Ingenting skulle vara omöjligt. Men detta slags andar kan inte drivas ut om ni inte ber och fastar." En dag medan de fortfarande var i Galileen sa Jesus till dem: "Jag ska bli förrådd och överlämnad till dem som har makt att döda mig, men 3 dagar senare ska jag stå upp igen." Lärjungarna blev sorgsna och bedrövade när de hörde detta. När de kom till Kafarnaum gick de män som tog upp tempelskatten till Petrus och frågade: "Betalar inte din mästare skatt?" Petrus svarade: "Visst gör han det." Sedan gick han in i huset för att tala med Jesus om det, men innan han fick en chans att göra det så frågade Jesus honom: Vad tror du, Petrus? Kräver kungar skatt av sitt eget folk eller av andra människor? Av andra människor naturligtvis, svarade Petrus. Då slipper alltså de egna medborgarna skatt, men vi ska inte ge dem någon anledning att angripa oss. Gå därför ner till stranden och kasta ut en metkrok och öppna munnen på den första fisk du får upp. Du kommer att finna ett mynt som räcker till skatt för oss båda två. Ta det och betala dem.
Vid den tiden kom lärjungarna till Jesus för att fråga vem som egentligen var störst i himmelriket. Jesus bad då ett litet barn komma fram och lät sedan den lille slå sig ner bland dem och sa: om ni inte vänder er från era synder till Gud och blir som små barn kommer ni aldrig in i himmelriket. Därför den som gör sig liten och ringa som det här barnet är den störste i himmelriket. Och den av er som tar emot ett sådant litet barn därför att det tillhör mig, han tar emot mig. Men om någon av er leder en av dessa små vilse som tror på mig, så skulle det vara bättre att den personen fick en sten bunden runt halsen och blev kastad i havet. Ve världen för all dess ondska. Frestelser till synd är oundvikliga, men ve den människa som medverkar till det. Därför, om din hand eller fot får dig att synda, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre att komma till himlen utan denna ena hand än att vara i helvetet med både händer och fötter. Och om ditt öga får dig att synda, så riv ut det och kasta det ifrån dig. För det är bättre att komma in i himlen enögd än att vara i helvetet med båda i behåll. Se till att ni inte föraktar ett enda av dessa små barn. För jag säger er att deras änglar har alltid tillträde till min far i himlen. Människosonen kom för att frälsa de förlorade. Vad gör en man som har 100 får när ett har gått vilse? Lämnar han inte de 99 andra och går ut bland bergen för att söka efter det som sprungit bort? Och när han äntligen finner det, gläder han sig inte mer över det än över de 99 andra som är trygga där hemma. På samma sätt vill inte min far att en enda av dessa små går förlorad. Om din broder har gjort något orätt mot dig, så gå till honom enskilt och påpeka hans fel. Om han lyssnar på dig och bekänner, har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte gör det, så ta med dig en eller två personer och gå till honom igen för att med dessa vittnens hjälp ha bevis för allt vad du säger. Om han fortfarande vägrar att lyssna, ska du ta upp fallet i församlingen. Och om församlingen ger dig rätt, men han inte vill acceptera det, så behandla honom som gudlös och otroende. Och jag säger er, vad ni binder på jorden är bundet i himlen, och vad ni löser på jorden är löst i himlen. Jag säger er också detta, om två av er kommer överens att be om något här på jorden, så ska min far i himlen göra det för er. För där två eller tre samlas därför att de tillhör mig, där ska jag vara med dem. Petrus kom nu fram till honom och frågade: Herre, hur ofta måste jag förlåta en broder som har gjort något orätt? Räcker 7 gånger? Då svarade Jesus: nej, 70 gånger 7 gånger. Och sedan tillade han: man kan därför likna himmelriket vid en kung som ville ha redovisning av sina tjänstemän. Då visade det sig att en av dem var skyldig honom många miljoner. När han inte kunde betala tillbaka pengarna befallde kungen att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde. Men mannen kastade sig förtvivlad ner för fötterna på kungen och bad: Herre, låt mig bara få tid på mig så ska jag betala allt sammans. Då kände kungen medlidande med honom och släppte honom och efterskänkte hans skuld. Men så fort han var fri gick han till en av sina medarbetare som var skyldig honom 100 kronor, tog struptag på honom och krävde tillbaka pengarna. Mannen föll då ner inför honom och sa: jag ska betala allt om du bara kan ge dig till tåls. Men hans fordringsägare kunde inte vänta. Han arresterade honom och satte honom i fängelse tills hela skulden blev betald. Då gick mannens vänner till kungen och berättade vad som hänt. Och kungen kallade till sig mannen som han hade förlåtit och sa: din hårdhjärtade usling, här efterskänker jag denna stora skuld bara för att du bad mig om det. Borde du då inte ha visat barmhärtighet mot andra på samma sätt som jag visat medlidande mot dig? Sedan sände den uppretade kungen iväg mannen till tortyrkammaren, där han fick sitta tills han hade betalt vartenda dugg han var skyldig. På samma sätt kommer min himmelske far att göra med er om ni vägrar att verkligen förlåta era bröder.
Sedan Jesus slutade detta tal lämnade han Galileen och återvände till Judeen. Han tog då vägen genom landet på andra sidan Jordan. Stora skaror följde honom och han botade de som var sjuka. Några fariser kom för att diskutera med honom och försökte få honom att säga något som de skulle kunna sätta fast honom för. De frågade: Tillåter du skilsmässa och att man skiljer sig av vilken orsak som helst? Läser ni inte skriften, svarade han. I den står det att från början skapade Gud både man och kvinna och att en man ska lämna sin far och mor för att alltid vara förenad med sin hustru. De två ska bli ett, inte längre två utan ett. Ingen får skilja det som Gud förenat. Då frågade de, varför sa då Mose att en man kan skiljas genom att bara skriva ett intyg som bevis på skilsmässan? Jesus svarade, Mose tillät det för han kände era hårda och onda hjärtan, men det var inte så från början. Och jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otrohet och gifter sig med någon annan begår äktenskapsbrott. Då sa lärjungarna till honom, om det är på det sättet är det bättre att inte gifta sig. Det är inte alla som begriper vad jag nu säger, sa Jesus. Bara de som får hjälp av Gud till att förstå det. En del föds utan möjligheter att gifta sig. En del har berövats den möjligheten av människor. Och andra avstår från att gifta sig för himmelrikets skull. Den som förstår detta, han rättar sig efter det. Sedan kom han med små barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade sitt missnöje inför dem som kom med barnen. Stör honom inte, sa de. Men Jesus sa, låt barnen komma till mig och hindra dem inte för Guds rike är till för dem. Och han lade händerna på deras huvuden och välsignade dem innan han gick därifrån. En ung man kom och frågade Jesus, Herre, hur god måste jag vara för att få evigt liv? God, upprepade Jesus. Det finns bara en som är verkligt god och det är Gud. Och evigt liv kan du bara få om du håller Guds bud. Vilka bud, frågade mannen. Jesus svarade, du ska inte döda, inte vara otrogen mot den du är gift med, inte stjäla, inte ljuga. Du ska hedra din far och mor och älska dina medmänniskor som dig själv. Jag har hållit dem allesammans, svarade den unge mannen. Vad behöver jag göra mer? Jesus sa till honom, om du verkligen vill ha evigt liv, så gå och sälj allt du äger och ge pengarna till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Men när den unge mannen hörde detta gick han bedrövad därifrån, för han var mycket rik. Då sa Jesus till sina lärjungar, ett är säkert. Det är nästan omöjligt för en rik människa att komma in i himmelriket. Ja, jag säger det en gång till. Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik man att komma in i Guds rike. Detta svar gjorde lärjungarna förvirrade och de sa, vem i all världen kan då bli frälst? Jesus såg allvarligt på dem och sa, ingen, mänskligt sett. Men för Gud är allt möjligt. Då sa Petrus till honom, vi har lämnat allt för att följa dig. Vad kommer vi att få för det? Jesus svarade, när världen föds på nytt och människosonen sätter sig på Guds tron för att regera i Guds nya rike ska också ni få sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och den som överger hem, bröder, systrar, far, mor, fru, barn eller egendom för att följa mig kommer att få mångdubbelt igen. Många som idag spelar framträdande roller kommer i Guds nya rike att vara obetydliga. Och många som idag är de sista kommer då att vara bland de främsta. Här följer en annan berättelse som ger en bild av himmelriket. En man som hade en stor egendom gick tidigt en morgon ut för att anställa arbetare till sina skördefält. De kom överens om dagspenningen och gick sedan ut till arbetet. Några timmar senare gick mannen ut igen och fick då se några andra män stå arbetslösa på torget. Han skickade iväg också dem till fälten och lovade att han vid dagens slut skulle betala dem vad som var rimligt. Vid middagstid och vid tretiden på eftermiddagen gjorde han likadant. Klockan 5 på kvällen var han i staden igen och såg då ytterligare några män som stod där sysslolösa. Han frågade dem, varför har ni inte arbetat på hela dagen? Därför att ingen har anställt oss, svarade de. Gå då ut och arbeta tillsammans med de andra på mina fält, sa han till dem. När kvällen kom bad mannen sin kamrer att kalla på arbetarna och ge dem deras lön och då började med dem som kom sist. När de män som börjat arbeta klockan 5 tog emot sin betalning fick var och en hel dagslön. När därför männen som anställts först kom för att få sin lön trodde de att de skulle få mycket mer. Men de fick också samma belopp. Då började de protestera. De här kararna har bara hållit på en timme och ändå betalade de lika mycket som oss. Och vi som arbetat hela dagen i den brännande hettan. Min vän, svarade han en av dem. Jag har inte gjort något orätt mot er. Var vi inte överens om lönen? Ta den och gå. Jag tänker ge alla samma lön. Har jag inte rätt att göra vad jag vill med mina pengar? Och varför blir ni så arga över att jag är så generös? Så ska de sista bli de första, och de första de sista. När Jesus nu var på väg till Jerusalem samlade han de 12 lärjungarna och samtalade med dem om vad som skulle hända när de kom dit. Han sa, jag kommer att bli förrådd och överlämnad till översteprästerna och de judiska ledarna, och de kommer att döma mig till döden. De kommer att överlämna mig till de romerska myndigheterna, och jag kommer att bli hånad och korsfäst. Men på den tredje dagen ska jag stå upp från de döda. Sedan kom Zebedaios söner, Jakob och Johannes, tillsammans med sin mor till Jesus. Hon föll på knä för att be om något. Vad vill du? Frågade han. Hon svarade, kan du inte låta mina söner sitta på hedersplats närmast dig i ditt rike? Men Jesus sa till henne, du vet inte vad du ber om. Sedan vände han sig till Jakob och Johannes och frågade dem, kan ni utstå de fruktansvärda lidanden som jag måste utstå? Ja, svarade de, det kan vi. Ni ska verkligen få göra det, sa han till dem. Men jag har ingen rättighet att säga vem som ska sitta närmast mig. De platserna är reserverade för dem min far väljer ut. De andra lärjungarna blev upprörda när de hörde vad Jakob och Johannes krävde. Men Jesus samlade dem och sa, här i världen uppträder kungarna som tyranner, och det som har makt trycker ner dem som står under dem. Men så får inte lov att vara bland er. Den som vill vara ledare måste vara de andras tjänare. Och den som vill vara störst måste tjäna som slav. Ni måste ha samma inställning som jag har, för människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att själv tjäna. Ja, jag har kommit för att ge mitt liv och på så sätt göra många fria. När Jesus och lärjungarna lämnade staden Jeriko följde en stor folkskara med dem. 2 blinda män satt då vid vägkanten, och när de hörde att Jesus kom gående började de ropa, Herre, Davids son, visa medlidande med oss! Folket försökte få dem att hålla tyst, men då ropade de ännu högre. När Jesus kom till det ställe där de satt stannade han och frågade, vad vill ni mig? Herre, sa de, vi skulle vilja se. Då greps Jesus av medlidande med dem, och han rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.
När Jesus och lärjungarna närmade sig Jerusalem och var nära Betfage på Oljeberget skickade han 2 av dem till byn framför dem. När ni kommer in i byn, sa han, kommer ni att få se en åsna stå bunden där med sitt föl bredvid sig. Lösgör dem och ta hit dem. Om någon frågar er vad ni håller på med, så säg bara, mästaren behöver dem. Då kommer allt att ordna sig. Detta skedde för att det gamla profetordet skulle uppfyllas. Säg till folket i Jerusalem, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på ett åsneföl. De 2 lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och tog med åsnorna till honom. De lade sina mantlar på åsnefölet så att han kunde rida på det. Några i folkskaran kastade sina ytterkläder på vägen, och andra skar grenar från träden och lade ut dem framför honom. Och både framifrån och bakifrån trängde sig folkmassan på. Och alla ropade, Gud välsigne kung Davids son, hylla honom, han är den som Gud har sänt, välsigna honom, Herre. Det blev oro i hela Jerusalem när han red in, och människorna frågade, vem är han? Och folkmassan svarade, det är Jesus, profeten från Nasaret i Galileen. Sedan gick Jesus in i templet och drev ut köpmännen och välte omkull myntväxlarnas bord och stånden där man sålde duvor. Skriften säger att mitt tempel ska vara en böneplats, förklarade han. Men ni har gjort det till ett tillhåll för tjuvar. Nu kom både blinda och lama fram till honom i templet, och han botade dem. Men när översteprästerna och de andra judiska ledarna såg dessa märkliga under och till och med hörde små barn ropa, Gud välsigne Davids son, blev de upprörda och frågade honom, hör du vad barnen ropar? Ja, svarade Jesus, läser ni inte skriften? Där står det ju, till och med små barn ska lovprisa honom. Sedan återvände han till Betania och stannade där över natten. När han på morgonen var på väg tillbaka till Jerusalem blev han hungrig. Han fick då syn på ett fikonträd vid vägen och gick fram till det för att se om det fanns några fikon på det. Men det fanns bara löv. Då sa han till trädet, du ska aldrig mer bära frukt. Och omedelbart vissnade fikonträdet. Lärjungarna blev alldeles häpna och frågade, hur kom det sig att fikonträdet vissnade så fort? Då sa Jesus till dem, om ni verkligen tror och inte tvivlar, kan ni också göra detta med fikonträdet. Och mer än så. Ni kan till och med säga till Oljeberget, flytta dig ut i havet, och det kommer att göra det. Ni kan få vad som helst som ni ber om i er bön, om ni tror. När han hade kommit tillbaka till templet och höll på att undervisa där, kom översteprästerna och folkets ledare fram till honom. De krävde att få veta vad han hade för fullmakt att kasta ut köpmännen som han gjort dagen innan.
Det ska jag säga er om ni svarar på en annan fråga först, sa Jesus. Kom Johannes döparen från Gud eller inte? De samtalade med varandra om det och sa, om vi säger från Gud kommer han att fråga varför vi inte trodde på det som Johannes sa. Och om vi nekar till att Gud har sänt honom kommer vi att bli överfallna, för hela folket tror att han var en profet. Därför svarade de till slut, det vet vi inte. Jesus sa, då svarar inte jag heller på er fråga. Men vad säger ni om detta? En man som hade två söner sa en dag till den äldste, gå ut och arbeta på gården. Det vill jag inte, svarade han. Men senare ändrade han sig och gick. Så sa fadern till den yngre, gå ut du också. Och han svarade, ja visst far, det ska jag göra. Men han gick inte. Vilken av de två lydde sin far? De svarade, den första naturligtvis. Då förklarade Jesus vad han menade. Jag säger er att kriminella och prostituerade ska komma in i Guds rike innan ni gör det. För Johannes döparen uppmanade er att omvända er till Gud, men det ville ni inte. De kriminella och prostituerade däremot gjorde det. Och fastän ni såg detta vägrade ni att tro och lät inte omvända er. Lyssna nu till denna berättelse. En godsägare planterade en vingård med en häck runt omkring. Han ställde så ut en vinpress och byggde också ett vakttorn. Han arrenderade sedan ut vingården till några lantarbetare på villkor att de skulle dela vinsten lika mellan sig. Sedan reste han utomlands. När det var dags för att skörda skickade han några personer som han hade i sin tjänst för att de skulle hämta hans andel. Men de som arrenderat vingården överföll männen. En slog dem ned, en annan dödade dem och en tredje stenade dem. Då skickade han ännu fler män än första gången, men samma sak hände igen. Till slut sände ägaren sin son och tänkte att honom skulle de väl ändå respektera. Men när de såg sonen komma sa de till varandra, här kommer han som ska ärva egendomen. Vi dödar honom och lägger beslag på den själva. Och de släpade ut honom ur vingården och dödade honom. Vad tror ni ägaren gör med dessa lantarbetare när han kommer tillbaka? Frågade Jesus. De judiska ledarna svarade, han kommer utan tvivel att avrätta dem. Och så arrenderar han ut vingården till andra som vill ge honom hans berättigade del när skördetiden kommer. Då frågade Jesus dem, har ni aldrig läst skriften? Den sten som byggnadsarbetarna förkastat för att den var oanvändbar har blivit själva hörnstenen. Är det inte märkligt? Ja, vad ingen av er trodde var möjligt gjorde Gud inför ögonen på er. Vad jag menar är att Guds rike ska tas ifrån er och överlämnas till ett folk som kommer att ge Gud sin del av skörden. Den som inte räknar med Gud går vilse och den som sätter sig upp mot Gud blir tillintetgjord. När översteprästerna och de andra judiska ledarna förstod att Jesus talade om dem och att de var lantarbetarna i berättelsen ville de arrestera honom. Men för folkmassornas skull vågade de inte göra det offentligt, för dessa ansåg att Jesus var en profet.
Jesus berättade många liknelser för att förklara vad himmelriket är. Han sa, himmelriket kan till exempel liknas vid en kung som förberedde en stor bröllopsmiddag för sin son. Han bjöd in många gäster och när förberedelserna var klara skickade han ut tjänarna för att tala om för de inbjudna att det var dags att komma. Men alla tackade nej. Då sände han andra tjänare för att säga till dem, allt är klart, mina oxar och kalvar är slaktade, skynda er att komma. Men gästerna som han hade bjudit var inte intresserade utan fortsatte med sitt, den ena med sin lantgård, den andra i sin affär. Några misshandlade tjänarna och behandlade dem skamligt och dödade till och med en del av dem. Då sände den uppretade kungen ut sin armé och grep mördarna och avrättade dem och brände ner deras stad. Och han sa till sina tjänare, bröllopsfesten är klar, men de gäster jag inbjöd är inte värda äran att delta i denna fest. Gå därför ut i gathörnen och bjud alla ni ser. Tjänarna gjorde det och tog med sig alla de kunde hitta, både onda och goda, och festsalen fylldes med gäster. Men när kungen kom in för att hälsa på gästerna, lade han märke till en man som inte hade några bröllopskläder på sig. Min vän, frågade han, hur kommer det sig att du inte har bröllopskläder på dig? Men mannen kunde inte svara. Då sa kungen till sina medhjälpare, bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret där man gråter och skär tänder. För många är inbjudna, men få är utvalda. Då samlades fariseerna för att försöka fundera ut något sätt att få Jesus att säga något som de kunde arrestera honom för. De beslutade att sända några av sina män tillsammans med kung Herodes anhängare för att ställa denna fråga till honom. Herre, vi vet att du är mycket uppriktig. Du lär oss sanningen utan hänsyn till konsekvenserna och du låter dig inte påverkas av någon. Säg oss nu om det är Guds vilja eller inte att vi betalar skatt till den romerska staten.
Men Jesus visste vad de var ute efter. Era hycklare, sa han. Varför försöker ni lura mig? Ge mig ett mynt. Då gav de honom ett romerskt mynt. Han frågade dem, vems bild är det här? Och vems namn står under bilden? Kejsarens, svarade de. Då sa han, ge det till kejsaren om det är hans och ge Gud allt som tillhör honom. Hans svar förvånade dem och gjorde dem svarslösa och de gick sin väg. Men samma dag kom några av saddukeerna till Jesus. De påstår nämligen att det inte finns någon uppståndelse från de döda och därför frågade de honom, Herre, Mose har sagt att om en man dör barnlös så ska hans bror gifta sig med änkan så att en dödes släkt kan leva vidare genom deras barn. Vi hade faktiskt bland oss en familj med 7 bröder. Den första av dessa män gifte sig och dog sedan barnlös och därför gifte sig den andra brodern med hans fru. Denna broder dog också barnlös och därför gifte sig nästa broder med kvinnan. Så fortsatte det tills hon var gift med dem allesammans. Sedan dog hon också. Vems fru kommer hon att vara vid uppståndelsen eftersom hon ju varit gift med alla 7? Men Jesus svarade, ni har kommit alldeles fel och ni förstår varken Guds ord eller Guds kraft. Efter uppståndelsen kommer det inte att finnas några äktenskap i jordisk mening. Alla kommer att vara som änglarna. Men när det gäller uppståndelsen från de döda, ja, läser ni aldrig skriften? Förstår ni inte att Gud talade direkt till er när han sa, jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för de döda, utan för de levande. Alla blev djupt imponerade av hans svar, utom fariseerna. När de hörde att han med sitt svar hade täppt till munnen på saddukeerna ville de sätta honom på prov med en egen fråga. En av dem, en advokat, sa till honom, Herre, vilket är det viktigaste budet i Moses lag? Jesus svarade, älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ och av allt ditt förstånd. Detta är det första och största budet. Det som kommer därnäst i betydelse liknar det första. Älska din medmänniska lika mycket som du älskar dig själv. Alla de andra buden och alla profeternas föreskrifter kan sammanfattas i dessa 2 bud. Sedan ställde Jesus en fråga till fariseerna som stod vid sidan av honom. Kan ni säga mig vems son Messias är? De svarade, Davids son. Varför kallar då David honom herre då han talar under den helige andes inflytande? Frågade Jesus. David sa ju, Gud sa till min herre, sitt på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Eftersom David kallade honom herre, hur kan han då vara hans son? Men de kunde inte besvara frågan och efter det vågade ingen ställa några fler frågor till Jesus. Sedan talade Jesus till folkmassan och till sina lärjungar och sa, man skulle kunna tro att dessa judiska ledare och dessa fariseer är Mose själv som de håller på att stifta nya lagar. Det kan mycket väl vara rätt att göra som de säger, men följ absolut inte deras exempel. De gör nämligen inte själva det som de uppmanar andra att göra. De lägger på er omöjliga krav som de själva inte ens försöker uppfylla. De gör allt bara för att synas. De försöker se heliga ut genom att gå omkring med extra stora böneremmar på armen och genom att göra fransarna på sina mantlar längre. Och de älskar att sitta vid honnörsborden vid festerna och i gudstjänsterna tar de plats på främsta raden. De njuter av att bli iakttagna på gatorna och kallas rabbi eller mästare. Låt aldrig någon kalla er så, för bara Gud är er lärare och ni står alla på samma plan som bröder. Och kalla ingen här på jorden far, för bara Gud i himlen är er far. Och kalla er inte lärare, för bara en är er lärare, Kristus. Ju mer anspråkslös er tjänst för andra är, desto större är ni själva. Vill du vara störst, var då en tjänare. Men de som tror att de är något stort kommer att bli besvikna och förödmjukade. Och de som ödmjukar sig kommer att upphöjas. Ve er fariseer och andra religiösa ledare, ni bedragare. Ni hindrar andra att komma in i himmelriket och själva kommer ni inte heller dit. Och samtidigt som ni ställer er på gatorna och ber långa och fromma böner kastar ni ut änkor och faderlösa från deras hem. Bedragare. Ja, ve er hycklare. Ni kan göra vad som helst för att omvända någon. Men sedan gör ni den arma stackaren till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva. Ve er ni blinda vägvisare. Ni påstår att om man svär vid Guds tempel betyder det ingenting. Den eden kan man bryta, men om man svär vid guldet i templet är det bindande. Blinda dårar. Vilket är viktigast? Guldet eller templet som gör guldet heligt?
och ni säger att om man svär vid altaret betyder det ingenting, men att svära vid gåvorna på altaret är bindande, blinda dårar. Vilket är störst, gåvan på altaret eller altaret självt som gör gåvan helig? När ni svär vid altaret svär ni vid både altaret och allt som är på det. Och när ni svär vid templet svär ni både vid templet och vid den Gud som bor i det. Och när ni svär vid himlen så svär ni vid Guds tron och vid Gud själv. Ja, ve er fariser och religiösa ledare. Ni hycklar. Till och med av kryddväxter som dill och kummin ger ni Gud en tiondel. Men ni är likgiltiga för det som är långt viktigare. Rättvisa, medlidande och trohet. Visst ska ni ge Gud en tiondel, men försumma för den skull inte det som är det viktigaste. Ni blinda vägvisare, som är rädda för att få i er en mygga, men som utan betänkligheter kan sluka en kamel. Ve er fariser, och ni hycklande religiösa ledare. Till det yttre är ni som bägaren ni dricker ur. Den är polerad och glänser, men ert liv stinker av bedrägeri och girighet. Blinda fariser. Se först till att ni får det rätt ställt med Gud, så kommer ni att få ordning på allt annat i era liv. Ve er fariser och religiösa ledare. Ni är som vackra gravkamrar fyllda av döda människors ben av smuts och ruttenhet. Ni gör allt för att framstå som fromma, men i verkligheten är ni fulla av bedrägeri och synd. Ja, ve er fariser och ni hycklande religiösa ledare. Ni bygger monument över profeterna och de rättfärdigas gravar smyckar ni med blommor. Och sedan påstår ni, om vi hade levt då skulle vi aldrig ha dödat profeterna på det sätt som våra förfäder gjorde. När ni säger detta medger ni att ni är söner till onda människor. Ni går i deras fotspår och i ondska kan ni mäta er med dem, era lömska förförare. Hur ska ni kunna undkomma helvetets dom? Jag ska skicka profeter till er och andefyllda män och lärare. En del av dem kommer ni att korsfästa. Andra kommer ni att piska blodiga era synagogor och förfölja dem från stad till stad. Därigenom gör ni er skyldiga till alla rättfärdiga mäns blod från den rättfärdiga Abel till Zakaria, Berekias son, som blev dödad av er i templet mellan altaret och det allra heligaste. Ja, alla århundradens samlade domar kommer att drabba denna generation. O Jerusalem, Jerusalem du stad som mördar profeterna och stenar alla de som Gud sänder till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som en höna samlar sina kycklingar under sina vingar, men ni vill inte låta mig göra det. Nu kommer ni själva att få ta hand om ett övergivna tempel. Ja, jag säger er att ni kommer inte att se mig igen förrän ni säger, välsignad är den som kommer i Herrens namn.
När Jesus hade lämnat tempelområdet kom hans lärjungar och pekade på tempelbyggnaderna för att visa honom hur imponerade de var. Men han sa till dem, alla dessa byggnader kommer att jämnas med marken och inte en enda sten kommer att bli kvar på sin plats. När han senare satt på Oljebergets sluttning tillsammans med lärjungarna frågade de honom, när kommer detta att ske? Vilka händelser föregår din återkomst och tidens slut? Jesus sa till dem, låt ingen lura er, för många ska komma och påstå att de är Messias och de kommer att leda många vilse. Ni kommer att få uppleva krig och höra rykten om krig, men låt er inte skrämmas. Krig måste komma, men därmed är inte slutet inne. Nationer och maktblock kommer att resa sig mot varandra och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men detta är bara början på de fasor som kommer. Då kommer man att tortera er och döda er och hata er över hela världen därför att ni tillhör mig. Många av er kommer att förneka sin tro och förråda och hata varandra. Många falska profeter kommer att framträda och leda många vilse. Och när synden tar sig hejdlösa uttryck överallt kommer mångas kärlek att kallna. Men de som håller ut till slutet ska bli frälsta. Och de goda nyheterna om Guds rike ska predikas i hela världen så att alla nationer får höra dem. Sedan ska slutet komma. Den som läser detta ska noga lägga märke till varje ord. När ni ser den avskyvärda gudabilden som profeten Daniel berättar om stå i helgedomen måste de som befinner sig i Judén fly till bergen och de som sitter utanför sina hus får inte ens gå in för att packa och de som är på fälten får inte först springa hem för att hämta kläder. Och stackars de kvinnor som är gravida när denna tid kommer. Och stackars de som har spädbarn. Be att ni inte behöver fly på vintern eller på sabbatsdagen för det kommer att bli en så svår förföljelse att världen aldrig varken förr eller senare har sett något liknande. Ja, om dessa dagar inte förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för Guds utvalda folks skull ska dessa dagar förkortas. Om någon då säger till er, nu har Messias kommit, här är han, eller där är han, så tror de inte. Många kommer nämligen att falskt utge sig för att vara Messias, och falska profeter kommer att framträda. De kommer att göra stora under, så att till och med Guds utvalda blir bedragna. Kom ihåg att jag har varnat er. Om någon alltså säger till er att Messias har kommit tillbaka och är ute i öknen, så bryr inte om att gå och se efter. Eller om man säger att han har gömt sig någonstans, så tror det inte. För så som blixten flammar över himlen från öster till väster, så ska det vara när människosonen återvänder. Och där liket är, där kommer gamarna att samlas. Så fort den tidens förföljelser är slut kommer solen att förmörkas och månen att förlora sin glans. Stjärnorna ska slungas ur sina banor och universums krafter ska skakas. Därefter kommer tecknet på min ankomst att visa sig på himlen. Och det kommer att höras jämmer och klagorop över hela jorden. Och jordens alla folk ska se mig komma på himlens skyar med makt och härlighet. Och med mäktiga trumpetstötar ska jag sända ut mina änglar. Och de ska samla in mina utvalda från jordens och himlens yttersta gränser. Lär er nu något från fikonträdet. När saven stiger i grenarna och löven börjar spricka ut, vet ni att sommaren snart är här. På samma sätt kan ni veta att min återkomst är nära. Ja, den står för dörren när ni ser att allt detta börjar hända. Då går till sist denna tidsålder mot sitt slut. Himmel och jord ska försvinna, men mina ord ska bestå för evigt. Men ingen vet vilken dag eller vid vilken timme slutet kommer. Inte ens änglarna. Nej, inte ens Guds son. Bara fadern vet det. Världen kommer att vara sorglös som vanligt. Man kommer att äta och dricka och gifta sig precis som på Noas tid, innan floden plötsligt kom. Människorna ville inte tro att det skulle hända, inte ens när Noa gick in i arken. Men floden kom och dränkte dem allesammans. Så kommer det att bli när jag kommer tillbaka. Två män kommer att arbeta tillsammans på åken och den ena kommer att hämtas upp, den andra kommer att lämnas kvar. Två kvinnor kommer att arbeta tillsammans i hemmet, den ena kommer att hämtas upp, den andra kommer att lämnas kvar. Var alltså beredda, för ni vet inte vilken dag er herre kommer. Om husets ägare visste när tjuven skulle komma, skulle han hålla sig vaken och förhindra att någon bryter sig in. På samma sätt ska ni vara beredda, för människosonen kommer tillbaka när ni minst av allt räknar med det. Är du en klok och pålitlig herrens tjänare? Har jag inte gett dig i uppgift att ta hand om min familj och att ge mina barn mat varje dag? Välsignad är du, om jag finner att du troget utfört ditt arbete när jag kommer tillbaka. Åt sådana trogna tjänare ska jag överlåta ansvaret för allt jag äger. Men om du är en opålitlig tjänare som säger för dig själv, min herre kommer inte än på ett tag, och börjar att misshandla de andra tjänarna och samtidigt leva livets glada dagar och dricka dig berusad, så kommer din herre att återvända oanmäld och oväntat. Du kommer då att bli straffad hårt för ditt hyckleri, och han kommer att sända dig till den plats där bedragarna finns. Där ska man gråta och skära tänder.
Himmelriket kan liknas vid berättelsen om 10 unga flickor som var tärnor vid ett bröllop och som tog sina lampor och gick för att möta brudgummen. Men bara 5 av dem var kloka nog att fylla lamporna med olja, medan de andra 5 var tanklösa och glömde det. När brudgummen blev sen lade de sig för att vila och somnade. Vid midnatt väcktes de av ett rop. Brudgummen kommer! Kom ut och välkomna honom! Alla flickorna skyndade sig upp och gjorde i ordning sina lampor. Då tiggde och bad de 5 som inte hade någon olja att de andra skulle dela med sig åt dem, eftersom deras lampor slocknade. Men de andra svarade, vi har inte så mycket att det räcker till er också. Gå istället iväg till de som säljer och köp själva. Men medan de var borta kom brudgummen. Och de som hade tillräckligt med olja i sina lampor gick med honom in till bröllopsfesten. Och dörren låstes. Efter en stund kom de 5 andra tillbaka och ställde sig utanför dörren och ropade, Herre, öppna för oss! Men då ropade han tillbaka, gå er väg, jag vet inte vilka ni är. Håll er därför vakna och var beredda, för ni vet inte vilken dag eller vilken timme jag kommer tillbaka. Hur det förhåller sig med himmelriket kan man också förstå av berättelsen om mannen som for utomlands. Han samlade sina tjänare och gav dem i uppdrag att förvalta hans förmögenhet medan han var borta. Till den ene gav han 5000 kronor, till den andra 2000 kronor och till den tredje 1000 kronor. Allt i proportion till deras förmåga. Sedan reste han. Mannen som hade fått 5000 kronor började genast köpa och sälja och tjänade snart ihop ytterligare 5000 kronor. Mannen med 2000 kronor gjorde likadant och tjänade ytterligare 2000 kronor. Men mannen som fick 1000 kronor grävde en grop i marken och gömde pengarna därför att de skulle vara i säkert förvar. Efter lång tid kom deras arbetsgivare tillbaka från resan. Han kallade då på männen och bad dem redovisa pengarna.
Den man som hade fått hand om 5 000 kronor gav honom 10 000 kronor. Då berömde hans arbetsgivare honom för hans pålitlighet. Du har förvaltat denna summa väl, sa han till honom. Därför tänker jag nu ge dig större ansvar. Jag bjuder dig till min fest. Sedan kom mannen som tagit emot 2 000 kronor och redovisade. Du gav mig 2 000 kronor att förvalta och jag har fördubblat dem. Utmärkt, sa arbetsgivaren. Du är en god och ansvarsfull tjänare. Du har troget förvaltat den lilla summa du fick. Därför ska jag ge dig mycket mer. Också dig bjuder jag till min fest. Sedan kom mannen med de 1 000 kronorna och sa, jag vet att du är en sträng man och jag tänkte att hur mycket jag än tjänar så tar du det ifrån mig. Jag vågade inte att ge mig in i några som helst affärer. Därför grävde jag ner pengarna i jorden. Här får du dem tillbaka. Men hans arbetsgivare svarade, din late bedragare. Eftersom du visste att jag skulle kräva mer tillbaka än du hade fått borde du åtminstone satt in pengarna på banken så att jag hade kunnat få ränta på dem. Ta ifrån honom pengarna och ge dem till den man som har 10 000 kronor. För den som väl använder det han fått ska få mer och han ska leva i överflöd. Men den ansvarslöse ska bli fråntagen till och med det lilla ansvar han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Men när människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på Guds tron. Alla folk ska samlas inför honom och han ska dela människorna i två grupper, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på sin vänstra. Sedan ska kungen säga till dem som står på den högra sidan, kom ni som min far har välsignat och gå in i det rike som från världens början gjort sig ordning åt er. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig vatten. Jag var en främling och ni öppnade era hem för mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni tog hand om mig. Och jag var i fängelse och ni besökte mig. Då kommer dessa rättfärdiga att svara, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig något att dricka? Eller som främling och hjälpte dig? Eller naken och klädde dig? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Och kungen ska säga till dem, när ni gjorde detta för dessa mina minsta bröder, gjorde ni det för mig. Därefter ska han vända sig till dem som står på den vänstra sidan och säga, gå bort med er, ni förbannade, till den eviga eld som har gjorts i ordning åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig, men ni gav mig ingen mat. Jag var törstig, men ni gav mig ingenting att dricka. Jag var en främling, men ni vägrade att ge mig husrum. Jag var naken, men ni gav mig inga kläder. Jag var sjuk och i fängelse, men ni besökte mig inte. Då ska de säga, Herre, har vi någonsin sett att du var hungrig eller törstig? Eller att du var en främling eller att du var naken eller sjuk eller i fängelse utan att vi hjälpt dig? Och kungen ska svara, när ni vägrade att hjälpa den minste av mina bröder, då vägrade ni att hjälpa mig. Och de ska gå bort till evigt straff, men de som gjort Guds vilja ska leva för evigt.
När Jesus slutat sitt tal sa han till sina lärjungar, som ni vet börjar påskhögtiden i övermorgon. Då ska människosonen bli utlämnad och uppspikad på ett kors. Samtidigt samlades översteprästerna och andra judiska ledare i översteprästen Kajafas palats för att diskutera hur man i smyg skulle kunna gripa Jesus och döda honom. Men inte under påskhögtiden, sa de till varandra, för det kan leda till upplopp. Jesus gick nu till Betania för att gästa Simon som tidigare hade varit leprasjuk. Medan han åt kom en kvinna in med en flaska dyrbar olja och hällde den över hans huvud. Lärjungarna blev upprörda och sa, vilket slöseri med pengar. Oljan är ju värd en förmögenhet och hon kunde ha sålt den och gett pengarna till de fattiga. Jesus förstod vad de tänkte och sa, varför kritiserar ni henne? Hon har gjort en god handling mot mig. Ni kommer alltid att ha de fattiga ibland er, men ni kommer inte alltid att ha mig. Genom att hälla denna olja över mig har hon i verkligheten förberett för min begravning. Och det hon gjort mot mig ska man för alltid komma ihåg överallt i hela världen där de goda nyheterna predikas. Då gick Judas Iskariot, en av de 12 lärjungarna, till överste prästerna och frågade, hur mycket betalar ni mig för att få Jesus i era händer? De gav honom 30 silvermynt, och från det ögonblicket väntade Judas på ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. På första dagen i påskhögtiden, då man i de judiska hemmen inte äter bröd som bakats med jäst, kom lärjungarna till Jesus och frågade, var någonstans ska vi ordna med påskmåltiden? Han svarade, gå in i staden och sök upp den och den mannen och säg till honom, vår Herre säger, min tid är inne och i ditt hus vill jag äta påskmåltiden tillsammans med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt och de förberedde måltiden där. När han samma kväll åt med de 12 sa han, en av er ska förråda mig. Alla blev djupt bedrövade och en efter en frågade dem, inte är det väl jag? Han svarade, Det är en som doppar sitt bröd i fatet tillsammans med mig. Jag måste nämligen dö precis som profeten har sagt. Men stackars den människa som förråder mig. Det hade varit bättre för den människan att hon aldrig hade blivit född. Då frågade Judas honom, Herre, inte är det väl mig du menar? Och Jesus svarade, jo, det är det. Medan de åt tog Jesus en bit bröd och välsignade det och bröt bitar av det och gav till lärjungen och sa, ta det och ät, för detta är min kropp. Och han tog en bägare vin och tackade Gud och gav den till dem och sa, drick av det var och en, för detta är mitt blod som beseglar det nya förbundet mellan Gud och människa. Det ges till förlåtelse för många synder. Jag försäkrar er, jag ska inte dricka av detta vin igen förrän den dag då jag dricker det på nytt med er i min fars rike. Och när de hade sjungit tillsammans gick de ut till Oljeberget. Då sa Jesus till dem, ikväll kommer ni att överge mig allesammans för det står i skriften att Gud ska slå herden och att fårjorden kommer att skingras. Men när jag återvänt till livet går jag till Galileen för att träffa er där. Petrus förklarade, även om alla andra överger dig så kan du lita på mig. Jesus sa till honom, sanningen är den att du denna natt ska förneka mig 3 gånger innan ens tuppen hunnit gala i gryningen. Om jag till och med måste dö så gör jag det inte, försäkrade Petrus. Och alla de andra lärjungarna sa samma sak. Sedan tog Jesus dem med sig till det ställe som kallas Getsemane. Där bad han dem sitta ner och vänta medan han gick lite längre bort för att be. Han tog med sig Petrus och Zebedaios 2 söner, Jakob och Johannes. Och han greps av ångest och förtvivlan. Jag är nära att bryta samman under den börda jag måste bära. Stanna här och lämna mig inte ensam, sa han till dem. Han gick några steg längre bort och kastade sig ner på marken och bad. Min far, om det är möjligt så bevara mig från detta lidande, men inte som jag vill utan som du vill. Sedan gick han tillbaka till de 3 lärjungarna och upptäckte att de sov. Petrus, sa han, kunde du inte vaka med mig ens 1 timme? Håll er vakna och be så att frestelserna inte kommer att segra över er. Ni vill ju gärna, men det är svårt för er. Han lämnade dem än en gång för att be. Min far, även om jag inte kan undgå detta lidande är jag beredd att göra din vilja. När han kom tillbaka till dem såg han att de alltjämt sov. Han lämnade dem därför och bad för 3:e gången med samma ord. Sedan återvände han till lärjungarna och sa, vakna, ni kan vila er en annan gång. Nu ska människosonen överlämnas till onda människor. Res er och låt oss gå. Han som förråder mig är snart här. Medan han fortfarande talade kom Judas, en av lärjungarna, tillsammans med en stor skara människor. De var utsända av de judiska ledarna och var beväpnade med svärd och klubbor. Judas hade kommit överens med dem om att gripa den man han hälsade med en kyss. Judas kom nu direkt fram till Jesus och sa, god afton mästare, och kysste honom häftigt. Jesus svarade, min vän, gör vad du har kommit hit för. Då grep de andra honom. En av männen som var med Jesus drog då fram ett svärd och hugg av örat på översteprästens tjänare. Stoppa undan ditt svärd, sa Jesus till honom. De som använder våld kommer själva att falla offer för våld. Inser du inte att jag skulle kunna be min far om 1000 änglar för att skydda oss och han skulle omedelbart skicka hit dem? Men hur skulle då det uppfyllas som står i skriften? Alltså måste allt ske. Sedan talade Jesus till soldaterna. Är en så farlig brottsling att ni var tvungna att beväpna er med svärd och klubbor för att kunna gripa mig? Varenda dag har jag predikat i templet och ni har inte gripit mig. Men också detta sker för att det som profeterna sagt ska gå i uppfyllelse. I samma ögonblick övergav alla lärjungarna honom och flydde. De som arresterat Jesus ledde honom sedan till översteprästen Kajafas hus. Dit kom också alla de judiska ledarna. Under tiden följde Petrus efter på avstånd och lyckades ta sig in på gården till översteprästens hus. Där satte han sig ner tillsammans med vakterna för att se vad som skulle hända med Jesus. Översteprästen och hela domstolen var nu samlad. De sökte nu efter vittnen som var villiga att vittna falskt om Jesus, så att man kunde väcka åtal mot honom och döma honom till döden. Men trots att de fann många som var villiga att vittna, motsade vittnena hela tiden varandra. Till slut förklarade 2 män, den här mannen påstår att han kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Då reste sig översteprästen och frågade Jesus, har du sagt det eller har du det inte? Men Jesus teg. Då sa översteprästen, i den levande Gudens namn kräver jag att du säger oss om du är Messias Guds son. Ja, sa Jesus, det är jag. Och från och med nu kommer ni att få se människosonen sitta på Guds högra sida och komma på himlens skyar. Då slet översteprästen sönder sina kläder och ropade, han hädar Gud, behöver vi fler vittnen? Ni har alla hört honom säga det. Vad är er dom? De ropade, döden, döden, döden. Sedan spottade de Jesus i ansiktet och slog honom med knytnävarna och hånade honom. Profetera för oss, du Messias, skrek de. Vem slog dig den här gången? Medan allt detta pågick satt Petrus ute på gården. En flicka kom fram till honom och sa: "Du var tillsammans med Jesus och ni kommer båda från Galileen." Men Petrus protesterade högljutt. "Jag vet inte ens vad du talar om," fräste han argt. Senare lade en annan flicka märke till honom i porten och sa till dem som stod runt omkring: "Den här mannen var tillsammans med Jesus från Nazaret." Petrus nekade igen och nu svor han på det: "Jag känner inte ens den här mannen." Men efter en stund kom de män som stått där fram till honom och sa: "Vi vet att du är en av hans lärjungar. Vi hör på din dialekt att du kommer från Galileen." Petrus började då förbanna och svära: "Jag har aldrig sett den här mannen," sa han. Just då gol tuppen. Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: "Innan tuppen gal kommer du att förneka mig 3 gånger. Och han gick ut och grät full av förtvivlan. Tidigt nästa morgon samlades översteprästerna och de judiska ledarna igen. De fortsatte att diskutera hur de skulle få de romerska myndigheterna att döma Jesus till döden. Sedan skickade de Jesus i bojor till den romerske landshövdingen Pilatus. När Judas, som hade förrått honom, såg att man dömt Jesus till döden ångrade han sig djupt. Därför gick han tillbaka till översteprästerna och de andra judiska ledarna med de 30 silvermynten. "Jag har syndat," förklarade han, "för jag har förrått en oskyldig människa." "Det är ditt problem," svarade de. Då slängde han pengarna på golvet i templet och gick ut och hängde sig. Översteprästerna samlade ihop pengarna och sa: "Vi kan inte lägga dem i templets kassaskrin eftersom det är mot våra lagar att ta emot blodspengar." De diskuterade saken och beslutade till sist att köpa ett stycke jord där krukmakarna brukade hämta lera. Den kunde användas som gravplats för främlingar som dog i Jerusalem. Det är därför som denna gravplats fortfarande kallas blodsåken. På detta sätt uppfylldes Jeremias profetia som säger: "Jag tog de 30 silvermynten, det pris som man värderades till av Israels folk, och köpte en åker av krukmakarna som Herren befallde mig." Jesus ställdes så inför Pilatus, den romerske landshövdingen. "Är du judarnas kung?" frågade landshövdingen honom. "Ja," svarade Jesus. Men när översteprästen och de andra judiska ledarna kom med alla möjliga anklagelser mot honom förblev Jesus tyst. "Hör du inte vad de anklagar dig för?" frågade Pilatus. Men till hans stora förvåning sa Jesus inte ett ord. Nu var det sed att landshövdingen varje år släppte en judisk fånge fri, en som folket självt valde. Det här året satte en verkligt ökänd brottsling i fängelset. Han hette Barabbas. När folkhopen samlades utanför Pilatus hus denna morgon frågade han dem: "Vem ska jag släppa fri? Barabbas eller Jesus, er messias?" Han visste nämligen mycket väl att de judiska ledarna hade arresterat Jesus av avundsjuka därför att han var så populär bland folket. Men medan Pilatus satt ordförande i rätten hade hans hustru skickat ett meddelande till honom: "Lämna denna oskyldige man i fred, för jag har i natt haft fruktansvärda mardrömmar för hans skull." Men under tiden hade översteprästen och de judiska ledarna övertalat folkhopen att begära att Barabbas skulle släppas och Jesus dödas. När Pilatus för andra gången frågade: "Vilken av dessa två ska jag släppa?" ropade därför folket: "Barabbas!" "Vad ska jag då göra med Jesus, er messias?" undrade Pilatus. "Korsfäst honom!" skrek de. "Varför det?" frågade Pilatus. "Vad har han då gjort?" Men de fortsatte att ropa: "Korsfäst! Korsfäst!" När Pilatus såg att ingenting hjälpte och att folket när som helst kunde ställa till upplopp bad han om ett handfat med vatten och inför folkmassan tvättade han sina händer och sa: "Jag är oskyldig till denna mans blod. Ansvaret är ert." Och folkmassan skrek tillbaka: "Hans blod kan gärna komma över oss och över våra barn." Då släppte Pilatus Barabbas, men Jesus lät han piska och överlämnade honom sedan till de romerska soldaterna för att de skulle föra bort honom och korsfästa honom. Men först tog de honom till kasernen, där hela vaktstyrkan kallades samman. Där klädde de av honom och satte på honom en röd soldatkappa och gjorde en krona av törntaggar som de tryckte fast på hans huvud. Sedan satte de en käpp i hans högra hand som en spira och föll på knä inför honom och hånade honom. "Leve judarnas kung!" skrek de. Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Sedan de hade plågat honom på detta sätt tog de av honom kappan och satte på honom hans egen mantel och förde bort honom för att korsfästa honom. På vägen till avrättningsplatsen träffade de en man från Kyrene i Afrika som hette Simon. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Sedan gick de ut till det ställe som kallas Golgata. Det betyder huvudskalleberget. Där gav soldaterna honom vin som skulle bedöva honom. Men när Jesus märkte det ville han inte ha det. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig genom lottdragning. Sedan satte de sig ner för att vakta honom. Och man satte upp en skylt över hans huvud med texten: "Detta är Jesus, judarnas kung." Också två brottslingar korsfästes samma morgon, en på var sida om honom. Och de som gick förbi kastade glåpord åt Jesus och skakade på huvudet och sa: "Är det du som kan riva ner templet och bygga upp det igen på 3 dagar? Om det är Guds son så hjälp dig själv och kliv ner från korset." Också överste prästerna och de judiska ledarna gjorde sig lustiga över honom och hånade honom. "Han hjälpte andra, men sig själv kan han inte hjälpa. Ska han vara Israels kung? Kom ner från korset så ska vi tro på dig. Han har sagt att han räknar med Guds hjälp och att han är Guds son. Låt oss nu se om Gud hjälper honom." På samma sätt hånade de båda brottslingarna honom. På eftermiddagen denna dag blev det plötsligt mörkt i hela landet och mörkret varade i 3 timmar från klockan 12 till klockan 3. När klockan var omkring 3 ropade Jesus: "Eli, Eli, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig?" Några av dem som stod där missförstod honom och trodde att han ropade på Elia. En av dem sprang och fyllde en svamp med surt vin och satte den på en käpp och höll upp den så att han kunde dricka. Men de andra sa: "Lämna honom i fred. Låt oss se om Elia kommer och räddar honom." Sedan ropade Jesus ännu en gång med hög röst och gav upp andan och dog. Och i samma ögonblick revs det förhänge som hängde framför det allra heligaste i templet mitt itu, uppifrån och ända ner. Och marken skakade och klipporna bröt sönder så att gravar öppnade sig och många fromma män och kvinnor som hade dött kom tillbaka till livet. Ja, de lämnade sina gravar och när Jesus hade uppstått från de döda gick de in i Jerusalem och visade sig där för många. Soldaterna och deras befälhavare som höll vakt blev fruktansvärt uppskrämda när de såg jordbävningen och allt som hände och de ropade: "Denne man var verkligen Guds son." Det var också många kvinnor där som följt med Jesus från Galileen för att vara honom till hjälp. De stod en bit bort och såg vad som hände. Bland dem fanns Maria från Magdala och Maria, Jakobs och Josefs mor och Jakobs och Johannes, Zebedaios söners mor. När kvällen kom gick Josef, en rik man från Arimataia och en av Jesu lärjungar till Pilatus och bad att få ta hand om Jesu kropp. Och Pilatus gav order om att den skulle lämnas till honom. Josef tog kroppen, lindade in den i en ren linneduk och lade den sedan i en grav som han nyligen hade låtit hugga ut i berget till sig själv. Innan han gick därifrån rullade han en stor sten framför ingången. Både Maria från Magdala och den andra Maria var där och satte sig ner i närheten av graven. Dagen därpå var det sabbatsdag. Då kom överste prästerna och fariseerna till Pilatus och sa: "Vi har kommit att tänka på att denna lögnare en gång sa att han efter 3 dagar skulle vara levande igen. Därför ber vi dig se till att graven förseglas till och med 3:e dagen så att hans lärjungar inte kommer att stjäl kroppen och sedan säger till alla att han kommer tillbaka till livet. Om det händer så är det ännu större risk för uppror än när han levde. Här har ni vakter, låt dem bevaka graven så gott de kan," svarade Pilatus. Då förseglade de graven och placerade ut vakterna för att skydda den från intrång. Tidigt på söndagsmorgonen, alltså dagen efter sabbatsdagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria i gryningen ut till graven. Plötsligt blev det en våldsam jordbävning. En Herrens ängel kom nämligen ner från himlen och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans ansikte lyste som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna blev skräckslagna när de såg honom och de föll till marken och låg där som döda. Sedan talade ängeln till kvinnorna och sa: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, han som blev korsfäst, men han är inte här. Han har återvänt till livet, alldeles som han sa att han skulle göra. Kom och se var hans kropp låg. Och skynda er nu att berätta för hans lärjungar att han har uppstått från de döda och att han går före till Galileen för att möta dem där. Det är mitt budskap till dem." Kvinnorna skyndade sig iväg från graven. De var fruktansvärt uppskrämda men samtidigt glada. Och de sprang för att träffa lärjungarna så att de kunde berätta vad ängeln hade sagt. Men de hade inte hunnit långt förrän Jesus plötsligt stod framför dem. "God morgon," sa han. Och de föll till marken framför honom och fattade om hans fötter och tillbad honom. Sedan sa Jesus till dem: "Var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska komma till Galileen. Där ska de få se mig." Så fort kvinnorna gett sig iväg från graven sprang några av vakterna som stått där till överste prästerna och berättade vad som hade hänt. De sammankallade då ett möte med alla de judiska ledarna och man beslutade att muta vakterna med en stor summa pengar. "Säg att ni sov allesammans när Jesu lärjungar kom och stal kroppen mitt i natten. Och om landshövdingen får höra om detta så vet ni att vi står på er sida och allt ska ordna sig till det bästa," lovade de. Vakterna tog emot pengarna och spred sedan ut vad de blivit tillsagda att säga. Deras berättelse blev snart känd vida omkring bland judarna som tror på den än idag. Sedan gick de 11 lärjungarna till det berg i Galileen där Jesus sagt att de skulle träffa honom. Där hittade de honom och de tillbad honom, men några av dem var inte säkra på att det verkligen var Jesus. Han sa då till dem: "Av Gud har jag fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut i hela världen och kalla alla människor till att bli mina lärjungar och döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att leva på det sätt jag sagt er och kom ihåg att jag alltid är med er ända till tidens slut.